Harvat-podden med Daniel och Nacka där.
Hej och välkomna till Varvat-podden, en lite personligare podden där vi idag kommer att prata om diverse hype och andra funderingar. Dels så ska vi prata om E3 som var nyligen. Dels så har vi en gäst / vikarie med oss idag. Daniel kunde inte vara med för han håller på att flytta, så han är tyvärr inte här, han hälsar dock. Men med oss har vi Billy istället.
Ja, hej.
Hej. Det blir din första podd här också.
Ja, det blir det. Ja. Det är spännande.
Ja.
Jag har streamat lite, men podd är verkligen nytt för mig. Så det ska bli kul.
Ja, det är typ samma sak. Man pratar en massa och låter illa och sen är det klart.
Ja, men precis. Minus att man får se hur dålig man är på spel här. Så det
ja, precis. Jo. E3, vi satt och pratade lite om det nu innan vi drog igång och vi var tvungna att avbryta oss för vi kommer på att det är så mycket man vill prata om verkligen. Så ja, vi försöker hålla det till avsnittet så vi får inte fylla ut det med också. Inte för att det kommer att vara något problem, men...
Nej, verkligen inte.
Så... Ja, nej. Mm.
Nej, jag bara... Det kommer inte vara något problem att fylla ut det här avsnittet, tror jag inte.
Nej, det... Vi har fått den panera. Man skulle vilja ha en så här, du vet, topp 10-lista. Vad är dina 10 bästa grejer från E3? Men det... Det kommer inte få plats. Man vill prata om det också. Inte bara rabbla en lista, liksom. Så det...
Ja, men precis. Det är, alltså, ofta när man gör en sån topp 10, så, som du säger, då blir det bara att man betar av titlar och sen är det klart.
Jo, särskilt om man är 3 stycken som ska göra det. Då pratar vi om liksom topp 30 lika gärna. Det är så många titlar som ska rabblas, även om det blir brett där.
Verkligen för mycket tid som läggs ner idag. Mm. Men det är, ja. Men, ja. Ja, hur ska vi lägga upp det, eller vad man ska säga?
Ja, vi det är det som är så roligt med Varvat-podden. Vi lägger aldrig upp någonting. Vi startar, nej, sen kör vi och sen håller vi koll på tiden och märker att shit, vill det bryta nu? Och så säger vi hej då. Så vi är faktiskt väldigt oplanerade och det är skönt för då blir det lite mer så här personligt också.
Men det är det. Alltså, det är lite så det ska vara när man pratar om intressen som alla delar. Så. Det blir bättre, tycker jag.
Precis. Det enda strukturen vi hade på avsnittet är väl just... våra 3 favoritögonblick, vilket kommer bli väldigt svårt att peka ut. Det har en känsla av att vi kommer spinna iväg från den listan helt och hållet. Så att, jag tror det är lättare att bara prata om det vi gillar och så, har gillat på E3 och det vi har gillat mindre. Alternativt årets skratt, som jag har förmat var det 2 stycken i alla fall. Jag kommer inte ihåg det andra nu, men vi kommer till det i sinom tid. Vilken del av mässan har varit mest intressant för dig, Billy? Tänker alltså, plattformsmässigt så här, liksom.
Plattformsmässigt, alltså den del som jag var mest intresserad av, eller man ska säga, eller den presskonferens då blir det, är väl egentligen Sony. För jag genom hela livet har jag varit någon sorts Sony fanboy ändå. Förutom NES och SNES så var min första liksom egenköpta konsol PlayStation 1, och sen dess har jag hållit i den.
Så var det för mig också faktiskt. Jag växte upp med Nintendo och jag blev överlycklig när jag fick Super Nintendo. För självklart så var man ju tvungen att tjuvkika i paketen liksom. Man försökte öppna lite försiktigt och sånt där
för att se. Det vispar upp lite på undersidan.
Ja, men exakt. Och då märkte jag att jag skulle få ett Super Nintendo. Och se den där stora, härliga, fantastiska kartongen med Super Mario World på framsidan och allting. Det är bland det absolut bästa jag var med om, kan jag säga. Och så jag var ju verkligen en Nintendo-människa till en början. Men sen, som du säger, så köpte jag faktiskt... Det var inte PlayStation för mig, det spelade bara hos kompisar. Det var PlayStation 2 som var min första egna konsol, om man säger så.
Okej.
Så jag var en late bloomer där, kan man säga.
Välkommen i familjen ändå. Liksom.
Ja, precis. Och sen dess har det varit PlayStation liksom, som har varit prio. Det blir lite mer PC på sistone, men annars väldigt mycket PlayStation liksom.
Ja, jag har också växlat mellan just PC och PS4, eller PlayStation då.
Ja.
Jag vet inte, jag gillade... Ja, det var mycket Crash Bandicoot när jag var liten, så det...
Ja.
Så kan det vara.
Det jag kan känna med alla de trailers som man har sett och så, det är att man vill gärna ge sin personliga bild av det, uppenbarligen. För jag menar, du kan ju bara utgå från dig själv liksom. Vad som är mest spännande. Och tekniskt sett blir ju, jag som inte har någon Nintendo-konsol nu, för mig blir inte Nintendo intressant i det avseendet. Men,
nej,
men jag måste ändå säga att Nintendo vann det här året, och vi kommer prata mer om det sen. Och, men det är just att liksom, även om de, ja, jag ska inte säga inte tilltalar mig, det gör de, men det är ingenting som intresserar mig då det inte är något jag kommer kunna spela själv. Men det är fortfarande det här objektiva, det här är verkligen en hype-grej, det här är någonting som överraskade folk på mässan. Och så det är svårt att försöka balansera upp det, kan jag känna, mellan vad är jag mest hypad för personligen och vad är definierat som bra hype, bra nyhet på E3 liksom.
Alltså det som jag tycker bara är så här, för att ta så här objektivt bra nyhet på E3, det är nog att Microsoft höll ett sånt jävla fokus på 4K, för det sätter lite press på de andra också.
Det gör
jag
det.
Jag tror att klivet in i liksom nästa, eller nuvarande blir det, men också kanske nästa generation,
ja,
blir större än vad det har varit hittills mellan generationsskiften.
Det är mycket som är intressant med det här, tycker jag. För personligen tycker jag att de kan slappna av lite grann när det kommer till grafiken och allt det där. För det har alltid varit det de försöker spännas över, både Microsoft och Sony.
Jag håller med där.
Och det är
grafik
så här,
inte allt.
Nej, precis. Och vi får spel i 4K, men vi har fortfarande 30 FPS i vissa spel.
Ja, alltså det är många som typ undviker att hålla sig till 60 av någon anledning. Men
jag vet, och jag skulle hellre vilja säga att hårdvaran blir starkare så de kan hantera det då.
Ja, precis.
Håret har de fått ordning på, det är en av de här sakerna jag också har saknat. Hårfysik.
Den eviga debatten.
Ja, precis. Hår, ljussättning och framerate. Det har varit det jag vill se förbättras först och främst till konsoler. Och ja, hår har de bara fått ordning på, verkar det som. Ögon ser inte livlösa ut längre, tack och lov. Då räknar jag inte med Andromeda, men det är ett väldigt märkligt, konstigt, särskilt exempel.
Alltså Andromeda kan jag ta upp mycket tekniskt som de har fuskat med, som de gör med en också. Det ska gärna när det kommer till tekniskt.
Jag såg faktiskt en video på det där de pratade om Andromeda, och jag tänkte att jo, men jag vill se det här, för att jag har varit alldeles för hård på spelet, misstänker jag. Jag har bara klagat nästan när det kommer till det visuella. Jag glömmer bort story och allt det där överhuvudtaget. Men Andromeda, Mass Effect Andromeda, gjordes inte av samma grundteam, om man säger så, som de tidigare spelen. De gjorde det till en helt ny motor, Frostbite. Och att göra ett spel, vi har sett spel i Frostbite som ser fantastiska ut, men det är för att de inte har det här conversational system som det har. Du måste kunna välja i stunden, och då kan du inte spela in ansiktsuttryck, utan du måste programmera dem helt enkelt. De blir väldigt digitala just därför. Och
ja, alltså inte bara det, utan det som de också har failat med i min åsikt är att de kör checkerboard rendering när de kör i Frostbite också.
Okay.
Det vill säga att de renderar, om du har en frame, så renderar du halva, och sen nästa frame renderas andra halva, och sen så interpolerar du de två på varandra.
Ja.
Och det blir så mycket artefakter och motion blur som inte ska vara där, och
jo,
mycket fult så här, alltså texturmässigt och så. Så jag tycker att de har latat sig lite när det kommer till det.
Ja.
För det är enkelt att kräma upp saker i hög upplösning när man kör så, men det är på kostnad av att det ser inte alltid skitsnyggt ut.
Nej, jag menar det är liksom, det är lite så jag tänker med just 4K också. Det är bra marknadsstrategi, kan man säga. Att peppa de andra att börja kapprösta också. Eller jag vill säga, Nintendo skiter ju allt, om jag är verkligen sin egen grej.
Ja, men det är väl allt bättre till dem,
ja, men precis. Det är väl Sony först och främst liksom, som de skickar en utmaning till. Men ja, det hjälper ju inte om spelen ser ut som en halvdålig jävla animation från YouTube som någon har kastat ihop själv. Det är liksom, att se det i 4K gör det inte bättre. Det är det de måste förstå liksom. Men jag drar upp Andromeda i 4011000 K, det kommer fortfarande se ut som en jävla blöj skit. Det är så här,
ja, så sparar man inte så pass mycket också. De tjänar ingenting på det.
Nej.
Jag hoppas att de inte gör samma misstag. Dock så har jag sett lite video från, det finns en kanal som heter Digital Foundry, där de går in väldigt tekniskt.
Tror
att de har pratat mycket om Anthem, och också att de stör sig på checkerboard rendering, för det, alltså det gynnar dem ingenting.
Nej.
Varför inte bygga upp en ordentlig grafikmotor istället för att fuska sig fram så här?
Jo.
Eller inte fuska, men alltså,
ja, ta en onödig väg helt enkelt. Det blir ju...
Ja, alltså, jag tycker det. I synnerhet när det finns hårdvara nu, som vi ändå märker på andra spel.
Jo.
Men ja, det
smaken är som baken tydligen. Och vi får äta det oavsett vad jag tycker.
Ja, det är lite tråkigt att det går ut över de som verkligen, verkligen gillar BioWare. Men
ja. Men man får se, för Anthem var ändå ett spel som var, kändes lite lockande. Alltså, jag känner lite att kategorierna är, det här är riktigt jävla häftigt, och kategorin, åh, det här verkar intressant. Och sen har vi den här, ja, tufft, de har uppnått nytt. Och sen är det på rösten ungefär. Så ja, det är väldigt många olika. Anthem för mig hamnar i den här, åh, de har gjort något nytt grejen liksom. Så här, kul med 9IP, jag är alltid glad när jag säger 9IP på E3. För det känns väldigt ofta som att det blir upprepningar. Även om till exempel God of War, eller förlåt, Dead of War 4 ser jävligt häftigt ut.
Dead of War
4. Ja, och en annan 4 som vi kan prata lite mer om sen, säkert kommer skitcool, även om vi inte fick se någonting.
Metroid Prime. Förlåt, jag bara knappade lite.
Spoilers! Ja, precis. Metroid Prime, nej, precis. Det var mässans höjdpunkt verkligen, kände jag. Höjdpunkt. Det är, vad är det, 13 år sedan de släppte Metroid Prime 3.
Är det så länge sedan?
Det är så länge sedan, och nu kommer en uppföljare. Och vi ska inte ens gå in på hur länge sedan det var de släppte Samus Returns till Game Boy.
Jag tror... Nej, det är det. Då känner man sig gammal direkt, det är ingen kul.
Jag tror det var 91, så vi kan ju räkna det på det då. Det var 26 år tror jag.
Jävlar med. Ja, det var...
Så att de väl släpper en uppföljare där. Det är så här, okej, okay, ni vinner allt. Ni visar två titlar som inte har liksom varit med på kartan på evigheter, som folk har drömt om liksom.
Det blir det enda tråkiga. De borde ha släppt, eller de borde ha visat att de håller på med ett nytt F-Zero. Då hade de bara vunnit hela mässan.
Ja, alltså. Oh, gud, absolut. Det hade varit pricken i merit, verkligen.
Ja, verkligen.
Men sen hade de ju faktiskt ett ganska intressant spel som de samarbetade med Ubisoft med. Jag tyckte faktiskt att det såg inte roligt ut. Kingdom Battle med Rabbids.
Just det, med Rabbids. Alltså, jag kanske är negativ, men jag är jävla skeptisk till det. Ja, jag vet inte.
Ja, man får ju se vad det faktiskt ger när det kommer. Men jag tänker just att det blir den här tower defense taktiska.
Det är XCOM med Mario-karaktärer och Rabbids.
Ja, det blir lite det här. Vi har gjort ett spel, eller vi har en spelmekanik vi vill bygga ett spel kring. Kan vi få låna era karaktärer så vi kan tjäna pengar på det? Man kan se det så. Men jag kan ändå tycka att de har lyckats fånga den här enkla, och nu menar jag det här positivt, menlösa känslan som Mario-spel kan ha. Det är lite så här, det är inget edgy, det är inget som sticker ut och är extremt, utan det är gullig, fin pastellgrafik liksom.
Och det håller jag med om. De har ändå lyckats få med sig Nintendos känsla för varför simpelt kan vara väldigt, väldigt bra.
Exakt.
Och just så här gamefeel och allting, ja, som har med det att göra. Det tror jag verkligen att de kan fånga. Och jag tror att om det här samarbetet går bra så kommer vi säkert få se intressantare titlar i framtiden.
Definitivt.
Man får också se det lite långsiktigt liksom.
Det här är ju bara starten för dem. Så jag menar, sist Nintendo samarbetade med andra utvecklare, det
det var också ett tag sedan.
Ja, det gick väl inte så här skitbra, tror jag.
Jag måste bara, angående Anthem, nu avbryter jag helt.
Nej, lugnt, vi hoppar bara.
Men jag vet inte, min första känsla när jag såg det var, jag trodde först att det var så här, åh, är det The Division? Och sen bara, nej, okej. Okay. Är det någon nytt Titanfall? Nej, okej.
Okay. Det tyckte jag också.
Jag bara, det här är inte så nytt. Det här är ju bara ett hop. Och så sen när de visade så här robotdinosaurier, jag bara, det här är lite en best of vad som finns ute just nu. Vilket inte behöver vara negativt.
Nej, precis.
Nej, jag kommer ju spela det. Det är ju helt klart en utmanare till Destiny också.
Ja.
Och det gillar jag, att det finns mer sociala spel att spela så. Men
precis, det är lite så jag tänkte också, att det här blir liksom Biowares svar på Destiny på något vis. För det verkar vara lite den här semi-MMORPG-shooter-känslan.
Ja, det är lite det här shooter, fast det råkar finnas andra i din värld liksom. Ja, och det, jag gillar det. Det är bra att sätta press på Bungie nu, för de har varit lite väl kaxiga.
Precis, och risken finns väl att de blir lite lata med Destiny 2, känns det som. Jag är inte jättetaggad på det. Det ska bli kul att testa, jag hoppas verkligen att det är bra, men de har mycket de behöver bevisa för mig än. Man kan inte ge en uppföljare och bara göra samma spel igen. Även om, vad blir det? Infinity Ward, vad heter de? Call of Duty,
ja.
De har varit ganska duktiga på det ett tag.
Och
det är liksom, jag menar, visst, de har ju blivit skitbra på det, men det är för att de har släppt copy-paste-spel. Problemet är väl att de har hypat så jävla hårt, och folk har köpt hypen och köpt spelet. Så det säger ju för dem att okej, det här är en lönsam riktning att gå i. Och då har de fortsatt. Och det urholkar kvaliteten i spelserien, kan jag tycka, på sätt och vis också. Det är ett väldigt tvegat svärd. Så jag säger liksom inte att de är dåliga nödvändigtvis, bara att det är en tråkigt sätt att gå tillväga på liksom. Och det känns som att Bungie har gjort lite samma sak med Destiny 2.
Ja, alltså det, angående COD så är det, de har ju en målgrupp som är mer stabil, eller vad man ska säga. De kommer, det är som FIFA-spelen, de kommer köpa nästa spel. Ja, det kan man nästan räkna med.
Exakt.
Men jag tror det som är kul med Destiny är att de har ändå börjat göra om ganska mycket. För många som har rapporterat från E3 har sagt att själva känslan är där och så vidare. Det är ju som att, ja, men som när Halo kom och sen Halo 2. Det var ju typ samma spel fast annan story.
Ja.
Men de verkar ha gjort om tillräckligt mycket. Och PC-versionen imponerar tydligen en jäkla mycket på folk.
Ja.
Så, alltså rent, också rent tekniskt.
Ja.
Så det ska bli intressant. Jag tror att spelet kommer vara bäst i slutändan till PC. Vilket känns tråkigt, för då kommer man inte spela så mycket på PS4. Men,
nej.
Men jag vet inte, men jag håller med dig om att det blir, det är lite så här, samma gamla. Samtidigt som, alltså jag är väl lite som COD-fans, fast Destiny, jag kommer köpa det, jag kommer spela det, jag kommer antagligen älska det. Men jag håller med om att man kan vara skeptisk i början.
Två saker som gjorde mig, eller en sak kan man säga, som gjorde mig, vet du, väldigt skeptisk till hur mycket energi de faktiskt har lagt på det här. Där man såg två nya ults. Dels Dawnbreaker med Warlocken. Den hoppar upp i luften, hänger där ett tag, och så skjuter de med ett svärd i princip. Man skjuter själva skärorna som man hugger.
Ja. Jag tänkte så här, det där är Sunbreaker.
Jaha, jag tänkte fan heter den då? Den använde Nova-bomben. Void-grejen.
Void Walker.
Ja, jag för sig, klassen heter ju så. Jag minns inte vad specialen heter bara. Jo, den heter ju Nova-bomben först sen. Det var ju bra jobbat, Nakadai. Hoppar upp i luften, hänger där ett tag och skjuter ett skott. Nu skjuter han fler skott med ett annat element bara. Och det är lite så här, ja, men det är samma mekanik på ett mycket bättre sätt, ska tilläggas. Definitivt. Men det är i princip samma mekanik. Och det absolut värsta som är så oförskämt bara, det är Arkstrider med Hunten.
Ja, fast där eller ja, prata klart först.
Det är du, ja, för er som inte vet, du har ju olika superattacker i Destiny. Och en av klassernas attacker i nya Destiny 2 är att man aktiverar Arkstriden, och det är ju liksom elektricitet som är elementet. Och så flyger han eller hon fram och slår med en stav och använder melee-attacker för att fullkomligt sopa motståndarna. I ettan hade Hunten en attack som hette Blade Dancer, som är en elektrisk attack som är melee, som sopar fienderna till höger och vänster och gör exakt samma sak. Det enda de har gjort, de har bytt namn på supen och gett den en stav istället. Och de gamla superna finns kvar, så nu har du två av samma. Och jag förstår.
Nej, jag tänkte bara att det som skiljer dem åt rent tekniskt är Blade Dancer, där kunde du bara targetera en åt gången.
Jo.
Medans Arkstrider så kan du länka ihop attackerna bättre i animationerna. För dels så når den lite längre, och sen flyter den på smidigare.
Det är mer crowd-controller liksom.
Ja, men precis. Och sen, alltså, klassen är också lite, nu har jag inte spelat det själv, men jag har ju tittat mycket på Destiny-videos såklart.
Jo.
För jag är en stor fan.
Ja.
Och de som har spelat det påstår ändå att det skiljer sig rätt mycket. Alltså det är det här finliret som skiljer sig. Det är snarare det.
Ja.
Det är samma sak med Dawnbreaker, vilket, alltså jag håller med om att det är lite så här, okej, nu har ni använt Nova Bomb eller Sunbreaker igen. Man kastar grejer och det exploderar.
Mm.
Men det är just det här, allt andra som är med i klasserna som skiljer sig, tror jag. Bland annat så kan Warlocks lägga upp en så här Healing Rift eller en Power Rift och så vidare.
Det är häftigt, det gillar jag.
Så jag tror att, och sen har de också bytt så att det är 4v4 matcher bara. Så jag tror att multiplayer kommer bli mycket mer intressant och lite mer intensivt.
Jo.
Dock så är det trist att det blir lite på bekostnad, att det kommer vara lite samma. Tror jag vet inte. Vi får se sen.
Vi fick se
det. Jag ska ju köra betan sen. Tänkte streama den också för övrigt.
Ja, schysst. Det ser vi fram emot.
I och med att PS4 får ju lite tidigare, så då ska jag köra den.
Ja, exakt. Vi fick se lite mer av Gary på, vet du, jag skiter vad han heter, seriöst. Han heter Gary för mig. Det är bara så.
Han heter Gary.
Cade 6 har satt ribban där liksom.
Eller Space Bane, som han också kallas. Han ser fan exakt ut som Bane. Det är fan Space Bane på honom.
Det har inte hört.
Han pratar ju likadant också.
Åh, shit. Åh, gud. Man fick ju se lite av honom på E3 i alla fall. Och det var typ allt. De visar ingenting nytt. Det jag känner som jag saknar från deras presskonferens som de körde långt innan själva Bungie alltså. Eller det var någon form av release-konferensgrej. Det var väl hur kommer loot-systemet fungera? Hur ser alla menyer ut? Vi fick lite grann, men långt ifrån så mycket som man skulle vilja ha. De visar upp en massa värden och jag känner att det påverkar inte gameplayet liksom. Det blir lite grann som 4K-grejen. Ni kan ha fantastiska världar, men om spelet känns trist och enformigt.
Ja, det som är skönt är att vi slipper jävla director och behöva gå ut, flyga ut i orbit, flyga in, flyga ut, flyga in och hålla på.
Verkligen.
Och sen det som är nice är att den banan som kommer finnas på jorden i alla fall, European Dead Zone, den kommer tydligen vara rätt stor och det kommer finnas liksom små grottor och grejer att hoppa in i, så att det blir mer som mer open world än vad ettan var.
Ja.
Vilket tror kommer nice. Alltså jag är mest bara glad att man kommer slippa behöva flyga upp och ner hela tiden.
Ja, verkligen.
Störigt irriterande. Speciellt när man får uppdrag från Tower där speaker säger vi möts i Tower och sen flyger man ut i orbit. Okej, okay, nu ska jag flyga tillbaka då.
Ja, precis.
Jävla onödigt.
Och det är så här, det känns ju som så här glitchar de helt enkelt inte har löst eller buggar liksom. För jag menar, det är något är jävligt fel när det blir så verkligen. Men det blir det
hårdvaru grejer från gamla konsolen också tror jag.
Ja. Ja, och sen ja, det blev jävligt omständigt. Men det jag funderade över då, det jag tyckte faktiskt var jättekul i Destiny, det var ju att samla rymdskepp.
Det är roligt.
För när du hela tiden tvingas ut i orbit, då får du chansen att skryta med ditt skepp lite grann när du väl är där.
Du har ju fred laddningsmeny. Det är nice.
Det är ju verkligen det. Och det är liksom de bästa laddningsmenyerna, det är väl de när du får testa olika kombos och attacker och sånt där. Alternativt när du får gå runt lite grann i Assassin's Creed, du attackerar inte direkt, men du får fortfarande,
man får testa på liksom.
Du får göra någonting. Ja.
Rulla runt. Det är bara någonting för att hålla en engagerad.
Ja, det här kommer snäppet under det. Du får inte göra någonting, men det är ganska underhållande ändå. Men när det blir så mycket av det, det blir bara uttjatat istället. Så pratar man om rymdskeppen i Destiny, då kommer de flesta Destiny-rävar som har varit med från början tänka det att, åh, den där jävla laddningsmenyn, alltså orbit-skeppen liksom. Och det kanske inte kommer finnas kvar nu. Och då blir det lite så här, kommer de ha customization för skeppen? För jag tyckte det var skitroligt. Jag vill gärna se att det återanvänds på ett snyggt sätt, ska jag tillägga. Orbit kommer finnas kvar, jag förstått, men inte med samma egenskap som det hade i tidigare spelet. Det är mer som en lobby, tror jag. Man kan lägga sig där man vill.
Det som jag hoppas på är att vi kommer få köra episka dogfights i rymden. Det skulle vara så jävla coolt.
Precis.
Alltså, de har rymdskepp, varför inte använda dem?
Alla så att jag hoppades på det i första spelet redan, men fick det aldrig, så det var lite så här.
Nu i trailern till tvåan, då får vi se när ena karaktären från Tower flyger runt i ett skepp och skjuter med det.
Ja.
Om de inte har med dogfights, då det kommer många arga mejl i alla fall. Jag tror, i alla fall på mig.
Det fick vi se tekniskt sett i trailern för The Taken King också, till första Destiny. För där hade du ju cutscenes där de flyger runt och lever om och håller på. Och då kändes det som att vi kommer få dogfights, men det var ju tyvärr bara cinematiskt liksom. Och det var lite synd.
Jag kan säga att de kommer ju aldrig någonsin slå storyn i Taken King. Det finns inte. Den är så fruktansvärt häftig.
Den var riktigt häftig och där lyckas de få till det till slut. Och det är väl också en grej som jag är lite orolig för. Storyn gick igenom väldigt många revisioner i första spelet och det slutade som skit.
Och det var tråkigt.
Ja,
och jag tror att de har lärt sig nu dock. Alltså Luke Smith skrev ju The Taken King, så jag har förtroende för honom.
Ja. Det är ju faktiskt positivt.
Ja, det är positivt.
Och sen även om det var ett dåligt format att visa dem på, men alla grimoire-korten.
Ja, i och för sig, det är sin credit, så i alla fall i Taken King återigen. Så läser man Books of Shadow, som är skrivna av Seth Dickinson, en fantasyförfattare som skriver jävligt bra.
Ja.
Han skrev dem, och den storyn, alltså om man har tid att läsa den, så är den fantastiskt cool.
Ja.
Men det är alla missar ju den, just för att den ligger i Grimoire Guard. Och det kommer de ändra på i tvåan.
Ja, exakt. Men ha det i spelet, så du slipper sitta med en extern plattform för att komma åt info till spelet du spelar på den här plattformen. Det är liksom
bara fuskat alltså.
Ja, exakt. Jag menar, det var jättehäftig lore i vet det där. Men som gammalt Dark Souls-fan, då tycker jag sånt här är skitkul. Du behöver inte ge någon story, men det kan finnas med och liksom krydda och vet, kötta ut världen du befinner dig i liksom. Och jag menar,
det som är en annan sak apropå Dark Souls, det som är positivt är att Bungie är ju enorma Dark Souls-fans. Och det de har sagt lite inför tvåan är att de kommer köra mer på visuell storytelling, alltså berätta om världen i världen så att säga.
Det är underbart.
Där har de ju verkligen.
Ja.
Alltså, det finns så mycket att hämta där om man bara stannar upp 2 sekunder och ser sig omkring.
Ja, gud ja.
Känner lite. Jag är enormt Bloodborne-fan, så ja. Där är den. Perfekt. Jäkla bra.
Ja. Nej, jag älskar det sättet att berätta en historia på verkligen, för det blir,
det är det bästa.
Ja, men det blir inte det här, det här har hänt, du är snäll och han är elak, du ska besegra honom eller henne eller vad fan det nu är.
Det är inte heller det här, så här, en karaktär kommer fram och bara tja, lite exposition och sen ska du få läsa lite och sen ska jag bara berätta en grej och sen ska du slåss. Ja. Utan det är mer så här, du upptäcker det som spelare. Exakt. Du blir engagerad i världen och du säger, du kommer igång på ett annat sätt i spelet.
Du som spelare måste faktiskt utforska. Jag menar, jag tycker att många spel skryter om att du kan utforska så mycket och sånt där, och det är en så stor värld att testa. Vet du, och
fyller den något, så.
Nej, precis. Men Dark Souls, där har du liksom, jag brukar jämföra med en fotbollsplan. Dark Souls, som har en fotbollsplan, och så ligger det lite små saker att äta på, märkliga blandningar och smaker och sånt där, så du testar på lite här och där. Och det är såhär, ja, men schysst, det här får känsla för nu, det här vill jag prova på, jag vill högst upp på läktaren, för där såg du ut att ligga någonting liksom. Medan Bethesda är mer såhär, lägger en blöt jävla varmkorv i mitten av planen så här. En jättestor värld att utforska. Ja, men du har ju fan ingenting i den liksom.
Och sen finns det en chans att du inte ens når varmkorven, för att du ramlar ner ett hål i marken när Bethesda lägger ut.
Ja, exakt, jävla sinkhole.
Ja, verkligen.
Och sen får du bygga ett hus med världens sämsta jävla UI. Åh, oh, Jesus. Tanken var god, men kraschade så jävla hårt. Det är jättesvårt för Fallout 4 verkligen. Det är undermålet på så många sätt för mig verkligen. Storyn suger pung något för jävligt där alltså.
Jag tänkte på, apropå story och Anthem då, jag hoppas att de gör någonting nytt med storyn. För
ja.
Om man särskådar dem lite, så har BioWare sen Neverwinter Nights 2, kan man lägga samma beskrivning på alla spel. Och ingen kommer veta, om du inte nämner några så här specifika karaktärer,
ja.
Så kommer man inte kunna gissa vilket spel man pratar om. För alla är så här, du är en specialkille eller specialtjej.
Ja.
Du ska rekrytera ett gäng med randos.
Ja.
Det finns en ond kraft, en ond mörk kraft som ingen känner till. Du får reda på den. Du försöker berätta om den, ingen tror dig. Du måste ta dig till whatever
och obskyra ställen för att,
ja, men så obskyra ställen. Ingen kommer tro på dig. Ja, och så vidare. Och du är superutvald och den enda som kommer kunna klara av det och så vidare. Jag tror det finns en rolig tråd på typ Reddit där de går igenom BioWare. Ända sedan Neverwinter Nights 2 så har de gjort samma story i alla spel.
Ja. Alltså det är en klyscha, det är det. Men även en klassiker, jag vill skilja på de två orden ganska hårt där. Det är ett upplägg som funkar. Men Mass Effect 2 är fortfarande ett av de bästa spelen jag spelat.
Ja, det jag håller med.
Det är helt otroligt. Och,
det är också för att där bröt de lite ifrån det. Det är, för Mass Effect 2 är lite en mellanlandning mellan början och slutet, så de måste så här, fylla ut det lite.
Ja, men det,
jag tycker att de gjorde det så jäkla coolt.
Och så är lustigt, för jag menar, ska man säga, det är lätt att det bara blir en transportsträcka mellan ettan och tvåan, mellan starten och slutet. Men här kände jag mer att trean var transportsträckan.
Ja, trean var bara så här, shit, ni måste bara sluta här på något bra sätt, knyta ihop det.
Och de knyter ihop det typ i en handling. Alltså det jag minns från spelet, det behöver absolut inte stämma, men det var min så här, initiala upplevelse av det. Det var att det här är de sista 20 minuterna i en actionfilm ungefär. Det är den sista scenen, nej, sista arken liksom, som inte ger särskilt mycket handling, utan mest bara, det här behöver göras. Och sen försöker du göra det genom hela spelet ungefär.
Ja, precis.
Så jag fick en väldigt underväldigande känsla av trean.
Ja, jag kommer inte ihåg någonting från trean. Förut, när jag precis hade klarat det och det var färskt i minnet, då gillade jag det faktiskt. Jag tyckte om slutet. Jag gillade att det var som det var. Men jag kan inte komma ihåg min argument just nu för det, för det var för länge sedan.
Jag tror att det här slutet blev väldigt ihopkastat, för att EA och de jävla pungpåsarna tyckte att nej, ni måste släppa spelet nu. Så det blev ju en tidsbrist för dem, så de var tvungna att korta ner, ta bort och överhuvudtaget förstöra spelet. Det var ju därför de släppte DLC här för mig, för att kompensera för det som var gratis också, om jag inte minns helt fel.
Alltså jag gillar inte att de gjorde om slutet i en DLC. Det stör jag mig på. Jag tyckte att slutet var bra, för att det,
men precis, det lämnar ändå öppet för tolkning.
Det är tolkning liksom. Exakt. Det gillar jag. Och jag gillar att så här, många säger så här, ja, men dina handlingar i spelen spelar inte så stor roll i slutet. Bara, eller gjorde de inte? Och sen finns det ju en teori om indoktrinering som Reaper kör hela tiden.
Ja.
Som man faktiskt märker av redan i ettan. Så jag tror ändå att de har haft någon tanke om det.
Ja, jag älskar de teorierna. De är jättespännande att läsa. Och trean blir ju så mycket bättre när man väl har tagit del av dem, när man får igång tankeverksamheten lite. Och då är vi tillbaka till Dark Souls också. Det blir mycket spekulationer innan du hittar ett egentligt svar. För det är inte så lätt att hitta. Du måste ändå få gräva och grunna lite grann för att faktiskt komma fram till någonting. Och jag gillar det.
apropå Dark Souls, eller ja, Bloodborne då. Mm. Jag håller på med, om man får göra reklam för saker som ska skrivas på varvat här.
Yes.
Så jag får skriva en artikel om hur Bloodborne är en inverterad hjältesaga, har jag upptäckt.
Ah, spännande.
Där de tar klassiska hjältesagor. För Dark Souls följer hjältesagan till punkt och pricka på ett jävligt snyggt sätt.
Ja.
Men i Bloodborne så har de gjort... de har tagit hjältesagan och sen liksom... Ja, det är vissa bits i den som de har gjort om på ett så subtilt och snyggt sätt. Så jag blev så lycklig när jag upptäckte det.
Ja, jag kommer ihåg när
jag håller på med
det. Det skulle bli kul att läsa sen. Allt om Soulsborne-serierna är spännande. Det var lite synd. Jag hade faktiskt hoppats på att få se... Bloodborne 2, men det var mer ett önsketänk. Det fanns ingen som sa att vi borde rimligtvis få mer av det nu liksom. De är inte ens utannonserade, så vi vet inte ens om man kommer göra någonting.
Det var lite synd.
Miyazaki har ju sagt att han är färdig med Soul-serien, men det betyder inte att Bloodborne är klart. Så jag menar, det vet vi inte. Det får man ju se liksom.
Ja, men... ska vi hoppa tillbaka till E3 kanske?
Ja, precis.
Om du ser. Inte E3.
Ja, exakt. Jag vill hoppa tillbaka lite grann till 4K-grejen, för där har vi en av årens skratt enligt mig. Ja, de gjorde jättemycket reklam, Microsoft, för 4K. Det stod framför varje trailer nästan att så här, spelet visas i 4K, bla bla bla. Och det säger men det är väl tufft, antar jag. Får se spelet bara liksom.
Det var lite så här, 4K. Men skärp er alltså.
Och så var det någon sånt här enhanced Xbox One X grafik eller någonting. De skröt om det mesta hela tiden. Påminn oss om det hela tiden så här.
Och det bästa är när de skriver så här, när de bara exclusive, men man vet att det här är lite exklusivt. Så skärp er
alltså. Ja, men exakt, det gjorde de på väldigt många spel. Och det känns lite så här. Men det här släpps ju till PC också. Och vissa spel är bara så tidsbegränsad exklusivitet. Så det är inte ens exklusivt. Så jag menar,
nej, precis. Det är väldigt fishy med begreppet exklusivt.
Ja, exakt. Det är så här, antingen är ni jävligt opolitliga, vilket kommer skada ert rykte som fan. Eller så är ni bara desperata och skitnödiga och känner att ni måste få någonting att verka flashigare med det här. Det tyckte jag var en av de bra grejerna, att de hade så mycket exklusivt. Men man märker att, fan, det här är ju inte exklusivt. Det här är liksom...
Ja,
exakt. De har fått för sig att hypen är den viktigaste liksom. Oavsett var den kommer ifrån.
Ja, men det är lite så här, det finns någonting, alltså även fast spelbranschen har utvecklats väldigt, väldigt mycket, bland annat genom att de annonserade den där bilen på mässan, det var hur coolt som helst.
Ja.
Men det finns mycket som fortfarande är så här, vi måste vara först och vi måste typ låtsas som att det är bara vi som kommer att ha det.
Jo.
Det är lite sandlådenivå där. Det borde faktiskt. Vi har vuxit ifrån. Alltså det.
Lär av Nintendo om ni vill bygga hype. De gjorde det på jävligt rätt sätt. Men nu har ju de titlar som de har kunnat använda för det också. Jag säger inte att Microsoft inte har det, men de gjorde det ändå på rätt sätt, till skillnad från Microsoft.
Dock, det som ändå kändes var kul, alltså mässan generellt, var att det var en hel del, alltså relativt nya titlar ändå, som man inte har hört så mycket om tidigare.
Ja,
det känns lite som att de vågar satsa på lite nytt. Det är kul.
Ja, jag menar, Days Gone, Days Gone har vi sett förvisso. Men det är fortfarande en ny IP som känns spännande att se. Och nu när vi fick se gameplay och lite röstskådespeleri, då gjorde det spelet mycket intressantare för mig, kan jag säga. För när man bara får se han springa från hårdare och zombies, det är så här, men det här har vi sett 1000 gånger förut. Varför skulle jag vara intresserad av det här för?
Ja, men verkligen, och, det är så här, spela Left 4 Dead så har du samma upplevelse.
Ja men typ, det är lite det. Och det är så här, men nu fick vi ta del av en mer genuin story som gav en mer personligare bild av spelet, vilket jag tyckte var jävligt skönt. Och sen vet du, har vi det också, Josef Fares, en av de bästa talarna på plats, måste jag säga.
Även om man uttalar sitt namn fel.
Ja visst, Fares, ja men han är stackaren. Jag tycker det är så jävla bra bara.
Ja, men han är grym. Hans filmer och hans spel har varit superbra.
Ja.
Och
han körde på samma floskler som alla andra jävla utvecklare kör med också. Eller utvecklare ska jag inte säga, men talare i alla fall. Oftast kostymnissar som har limmat fast armbågarna i sidorna och står där och säger samma jävla skit från textboken varje gång liksom. We will show you things you've never seen before. Jo, det har vi. An experience unlike anything else. Nej, det är det inte. Det är fortfarande ett fucking jävla shooter. Sluta. Det är liksom, jag blir så trött när de kör på samma
point gun, shoot, klart liksom.
Ja, och det är liksom, det blir så tråkigt när de bara upprepar samma jävla grejer hela tiden. Det här är inte trovärdigt. Oavsett vad ni kommer visa mig, kommer jag tycka meh nu ungefär. Inte för att jag sätter mig på tvären, utan för att ni fullkomligt har dödat all typ av hype jag kunde ha haft innan genom att vara så där desperata liksom.
Men jag tror också att de försöker nog tilltala lite. För det finns ju en ny generation, man ska säga, som också håller på att komma upp lite i vuxen ålder, som inte har upplevt det här förut. Och det är väl de försöker ha som målgrupp. Alla gamla rävar vet ju. Vi vet ju på förhand vad som kommer. Vi tittar ju bara på det.
Det känns lite som att de kastar oss under bussen då. För det är lite så här. Vi vet redan vad vi har väntat oss. Men vadå, ni gör en skitdålig presentation. Varför lära unga spelare att...
Ja, det är precis sant.
För det blir inte det här, nu har vi en ny generation spelare, nu ska vi lura dem med en massa tomma ord.
Ja, men det är faktiskt sant. De lär sig inte, och det är tråkigt.
Ja,
faktiskt.
Och då sitter vi där liksom så här, ja, men jag har blivit blåst av dem för, jag har blivit sviken för, så jag vet vilken skit det där är som de står och häver ur sig. Och sen kommer de här unga spelarna, när de blir äldre, då kommer de höra samma sak, och det är så här, nej, jag blev sviken av dem för, jag vet vilken skit de häver ur sig. Då kommer de säga precis samma sak, och det kommer bara upprepa sig i en fruktansvärt onödig cykel liksom.
Ja, men faktiskt, det håller jag med om. Och det kommer bara, förhoppningsvis så blir det väl ändring till nästa generation, det antar jag.
Ja, eller om, man får ju hoppas.
Jag hoppas det. Men det känns ändå som att de har fått lite kritik det här E3. Fast det får de ju sig varje gång, så jag hoppas för mycket på nästa år.
Men man får se vad som händer, helt enkelt. Men jag tänker just att Josef Fares sa det också, att ni kommer få se något ni inte har sett förr. Och det är så här, Jesus, kör han med det också. Han har varit så bra hittills. Men då säger ni direkt efteråt att jag vet hur det låter. Jag låter jättekaxig när jag säger så. Det är så här, tack, någon som fattar hur löjligt det här är.
Ja, men faktiskt.
Och så fortsätter han, men jag tror faktiskt att det här är någonting ni inte har sett förr. Jag brinner verkligen för det här, och det här är otroligt stort för mig, och jag vill jättegärna visa er det och grejer.
Ja,
och så visar han någonting som ni inte har sett förr. En otroligt dynamisk co-op gameplay liksom. Det är så här, fan, han levde upp till det. Han är den enda som har gjort det. Inte Microsoft, inte PlayStation.
Utan han.
Ja, precis. Han som kommer där och knappt har gjort spel jämförelsevis. Det är så här, det spelet jag är riktigt taggad på faktiskt, A Way Out, just för att du måste spela med en annan person, och det känns skithäftigt. Ja, det är det som
jag tror också. Jag tror fördelen med Josef Fares är att han kommer från en annan bransch och kommer med nya ögon, ett ganska fräscht perspektiv in i den här branschen.
Exakt.
Och han är ju van att presentera saker på ett annat sätt och så också. Så jag tror att det är väldigt nyttigt att han är med.
Ja, definitivt.
Rent för branschen generellt. Jag tror att många ska försöka ta åt sig av vad han gör.
Definitivt.
Jag tror att det kan gynna oss, eller gynna spel då. Presentatörer framförallt.
Jo, precis. Sen har vi Nintendo, fast de står ensamma där. Det är inte som att de är ensamma rätt på det, men ingen annan vill göra det för att det är så jävla awkward. Men det skulle inte vara, det skulle inte vara charmigt om det inte vore de som gjorde det liksom, förstår du? Kolla på...
Efter att Shigeru hoppade ut med Master Sword och skölden, så har jag bara älskat dem för alltid.
Ja, ja, men precis. Och sen har vi Star Fox Zero-presentationen förra året. Det är bland det bästa som någonsin har gjorts. På E3 alltså. Det är så fjantigt jävla bra. Och så att Reggie i sin jävla Sesame Street docka håller på liksom, Nintendo 62, Nintendo 63, Nintendo 64. Okej, let's go. Det är så här, allvarligt, det här är så jävla löket bara. Men det är så här, perfekt. Ja, och jag älskar det. Och så de förvandlas i djuren där också, innan det väl drar igång. Det är så här, allt är så bra gjort bara. Det är helt fantastiskt.
Men som sagt, de vet mycket, så här, genuin spelglädje, det har Nintendo koll på ändå.
Ja.
Det ska de fan ha. De är sämst på att göra menyer och allt annat, men spelkänsla, det är de jävligt på.
Ja, och det är så roligt att se att deras spelfilosofi avspeglar sig på E3 också. För det har ju Sony och Microsoft som kör sitt race, att vi har spel jag aldrig har sett förr, jag ska använda så många flosslor som möjligt, har jag kostym, ser jag tillräckligt tråkig ut, cementblock, check. Och så står de där och skryter om fräsiga spel som ni aldrig kommer att spela någonstans och allt det där. Och så kommer Nintendo så här, titta, vi har en blomma och en svamp och en docka här som gör någonting. Och det är så här, vad fan pratar ni om? Och vi älskar det i alla fall. Det är liksom...
De är lite så här, om de skulle ta upp någon på scen, så skulle Reggie bara, du, jag hittar en grej. Det är en kram, den är till dig. Och alla skulle bara, så det är,
ja!
Så det är jävligt
dem. Ja, men verkligen. Hans kropp är redo för, så det bara köra hårt. Ja, till det.
Apropå personlighet, alltså fy fan vad ointressanta PlayStation var i år för övrigt. Även om jag tycker att deras mässa var, de visade coola grejer, men de var väldigt opersonliga. Alltså,
ja, det var liksom,
och sen var de klara.
Jag vet inte om det är något fel på mig. Jag vet att det inte är det, men jag säger det bara för att det ska bygga upp lite grann. Men Detroit Become Human, jag är inte ett dugg intresserad av det spelet. Jag har hört så många hypa det och var så jävla taggade på det. Och det är helt okej, okay, var det för all del. Men det enda jag ser, det är ett spel som du kommer spela ut en gång.
Alltså, aldrig mer.
Och sen har tjusning försvunnit. Sen blir det en to-do-lista där du försöker få alla andra slut och sånt där.
jag kan säga apropå det, så jag var sjukt intresserad av det när det bara var den här när den förra trailern visades, den här med när man var någon poliskille
som precis. Stoppa någon.
Det verkade nice, för då måste man ändå tänka lite. Nu är det mer så här, det är klart att det kommer vara en androidrevolt för att välkommen till Blade Runner liksom.
Ja, men den här trailern gav inte så mycket. Det var mest bara någon sida av storyn, men det gav inget mer av själva spelet på något vis.
Och, nej, men det är så här, det är Heavy Rain fast androider.
Och, om man säger så här, jag ser fram emot spelet för att jag kommer kunna sätta mig och kolla på en Let's Play på YouTube sen.
Det är samma här.
Det är ett sånt spel för mig. Jag kan titta igenom det, för det är så tungt storybaserat. Så
storyn kommer nog vara cool, men själva gameplay kommer vara lite...
Det kommer vara jättetråkigt. Men så här, tryck för jag att vrida paprikan och spola på andra sidan. Det är lite den grejen. Det är så här...
Jag öppnar chipspåsar.
Ja, men exakt. Dra svamparna åt varsin sida så du öppnar chipspåsen liksom. Det är så här.
Det är så, alltså, och sen så, jag förstår inte dem som... Det som var i typ Heavy Rain när man skulle hugga av sig själv fingret. Alla är så här, det var så jobbigt. Jag bara, fast det...
Nej.
Alltså, det är inte mitt finger, så jag bryr mig verkligen inte. Det är inte nice, det är inget... Ja, men alltså, det är så här, det är ett digitalt finger.
Jag
men sen, det som är nice är att det är ett skönt avbrott från... För jag kan ju tänka att det är mycket så här... Vad ska man säga, snabba actionspel där man ska skjuta allt man ser. Så det är skönt med ett avbrott från det, med ett spel som tar sin tid lite.
Ja.
Med lite story och så, för det saknas lite. Men samtidigt så, ja, som du säger, det blir lite väl tråkigt. Alltså, det känns som att de inte har hittat det i gyllene medelvägen än.
Nej, de letar fortfarande liksom. Och jag menar, visst, spelet ser skitsnyggt ut och jag ser som sagt fram emot att se det, men jag kommer inte spela det. Det är typ allt. Det är lite den känslan. Jag vill uppleva spelet, för det är ändå så spelet är designat, känns det som. Så det kan bli intressant så sätt. Men på tal om så här mer ösiga spel och grejer, Matterfall visades upp i förbifarten också.
Vilket var det?
Matterfall, det är ett litet spel som har utvecklats av Housemark, tror jag det uttalas. De har de gjorde bland annat, de har en väldigt särskild stil. Det är väldigt gameplay fixerat för att det är typ ett arkadspel. Men de lyckas verkligen fånga känslan och gör att man vill gå tillbaka till och nöta hårdare. De släppte Resogun till PS4 också, ett av release-spelen.
Okej, okay,
det är med. Och det är ju, har du spelat det?
Ja, lite grann. Ja. Det är jävligt coolt, vad jag minns.
Ja, och det är liksom, där har du så partikelfysik till förbannelse verkligen. Spelet ser skitsnyggt ut i sin enkelhet. Och har du spelat en gång, du vill du spela igen, för du vill ju lite bättre liksom. Det blir hela tiden den känslan. De låg även bakom Super Stardust, som släpptes typ till DOS 91 första gången. Och sen kom det en HD remake till PS3 som jag spelade skiten ur, kan jag lova. Och det var skitroligt, det är samma sak där. Det är också twin stick shooter liksom. Du springer med vänstra, siktar och skjuter med högra liksom. Och det skapar en så enkel arkadkänsla som man gärna vill nöta vidare i. Så de har varit jävligt duktiga på att fånga den här arkadiga omspelarkänslan i sina spel. De gjorde även Outland också, som var ett väldigt intressant plattforms cool, Castle Troid spel så de har en del häftiga spel bakom sig, men det är med mindre spelen liksom.
Just det, ett annat spel apropå remakes är ju Shadow of the Colossus, som jag ändå ser fram emot. Det är en remake, så det finns en hög chans att de kommer lägga in saker som de inte kunde lägga in förut.
Precis, i och med att du har Bluepoint som ligger bakom. Jag vet inte vilka de är, men de nämner en annan studio. Det betyder att man har jobbat upp det från grunden på ett annat sätt. Och det ser vi i trailern också. Vi har tonvis av texturer och grejer.
När de visar det, jag har varit lyrisk alltså. Även om det är så här, de släppte det till PS3 också, fast det var mer en lite uppiffning. Det här är ju faktiskt en remake.
Precis, och det är en väldigt stor skillnad. Det enda jag tycker är synd där, det är att de släppte det till PS3 också. Men jag köpte det på en gång, när de släppte Colossus och Ico. Jag köpte den samlingen där då. För det är klart att jag ville ha det liksom, i fetare upplösning. Men ja, upplösningen har ingen betydelse om texturerna ser likadana ut. Du får bara lite rakare kanter typ. Och det är lite synd.
Ja, men precis.
Så det är synd att de släppte det, därför att då har vi redan fått, vi fick spelet originalet PS2. De släpper en remake i den citationstecken till PS3. Och nu till PS4 kommer nästa riktiga remake. Och det är så här, hade de inte släppt den första remaken, då hade det här varit mycket mer hypat. Nu blir det mer bara så här, va? Släpper de det igen?
Ja, det är en liten cash grab, det kan jag känna.
Och det är synd, för hade de bara sett det här spelet, då hade de gjort perfekt. Då hade de gjort det helt rätt, verkligen.
Ja,
för det är ett spel som, det som jag sagt tidigare, grafik är inte allt. Men en Shadow of the Colossus, som ändå är väldigt...
Det är väldigt baserat på det visuella. Och
precis.
Också tomheten i det visuella är baserat på mycket, tycker jag.
Ja, och just
det... Där är ändå ett spel... Ja.
Nej, men precis. Och därför som man vill ha sett det spelet i... Superstört, jag var skithög upplösning. Jag brukar inte använda det ordet.
Det är den
men...
bästa upplösningen.
Ja, men du vet...
Superstört, skitstört.
Ja, det är liksom...
Och... 4K slängd i väggen. Alltså.
Ja, men precis. Och då är det så här, då är det inte för att den ska visa upp ljuseffekter, coola hårgrejer och sånt här, utan det är bara för att göra världen så levande och verklig. Alltså, jag vill se en film på det här.
Ja, det skulle vara grymt.
Så att allting blir i verkligheten, men... liksom. Det är...
I synnerhet med tanke på att man i princip spelar bad guy och bara hoppar på de där stackars kolosserna.
Ja.
Det är alltså tomma döda ögon som bara går runt och så kommer någon liten jävel. Det är lite som att vi skulle få en fästing.
Ja, ja, men precis. Och det är så intressant. Därför att protagonisten, inom citationstecken, är en människa. Och det kan vi relatera till. Han vill rädda någon tycker om. Det kan vi relatera till. Det vill slås mot stora stensaker. Kan vi inte relatera till. Med tomma döda ögon. Kan vi absolut inte relatera till. Så det är så lätt. Spelet har verkligen designats för att vi ska tro att de är onda. Liksom.
Ja. Och sen är det också så här. Vi invaderar deras värld. Och
precis.
Bara slår ihjäl dem.
Exakt.
Skulle vi gilla om någon gjorde det mot oss?
Nej, precis. Så...
Det är också så här, man får tänka lite efter ett tag att så här, fan, vi har ju faktiskt gällt dem här. De har ju funnits här, jag vet inte hur länge.
Ja.
Men nu ska de dö av okänd anledning.
Ja.
Eller ja, vi ska rädda vår tjej. Om vi ens får det, det vet vi inte. Det
blir någon form av skev inkvisition liksom.
Ja, men verkligen. Det, såna, det tycker jag om med det. Det var så himla träffande när det kom. Att
ja.
Det var så här, det här bryter lite från det gamla vanliga.
Och där har också en story som inte berättas med en massa dialog, utan det är så här, världen i sig hjälper att ge dig en bild och en känsla först och främst av var du befinner dig i liksom. Och när man,
ja,
och när man har hjälp med kolosser och märker att okej, det händer saker, det är någonting som händer, då börjar liksom tankarna gå ännu mer. Och när man väl har klarat spelet och fått de här sista scenerna, då är det liksom, Jesus, vad fan har jag varit med om? Vad har jag gjort liksom? Det blir en helt annan känsla. Och det är så här, ja, det,
ja, faktiskt,
det är starkt. Det är genuint, verkligen.
Apropå så här, sidospår på när man är den elaka. Det kan jag säkert vara med och prata någon annan gång i podden. Men det finns en teori om att man är den elaka i Destiny också.
Oh ja, det har jag tänkt på, vet du, nästan från start. Jag började grunna som fan i det spelet då. Och bryta ner liksom, så här, vad heter de olika klasserna och liksom, vem är vi? Man såg någon liten teori någonstans, och sen började jag spåna och leta i grimoire-kort och vad allting heter,
ja,
och sånt där. Jag menar,
yes,
allt du slåss mot har ju ändå så här stereotypa namn för hjältar.
Mm.
Det är knights, det är wizards och sånt där.
Ja. Medan vi är warlocks, titans och hunters och grejer.
Exakt. Hunters är väl det mest neutrala, men det är fortfarande, ja, någonting som definitivt kan appliceras på onda karaktärer, om man,
ja,
säger så.
Det som har gjort det, Bungie har gjort ett spel förut som heter Pathways into Darkness, som,
ja,
är väldigt gammalt. Och då är man en gammal marinsoldat som upptäcker att ja, det finns någon sovande gud i en pyramid. Vi ska ner där och slå ihjäl den. Och ju längre när man kommer, desto mer vaknar guden, desto konstigare blir det.
Uh-huh.
Om man tittar på The Director så kan man nästan tänka sig att det här är en upp- och nervänd pyramid. Och The Traveler är ju en död gud.
Precis.
Och vi är dess beskyddare.
Uh-huh.
Så, ja.
Det tycker jag är intressant.
Plus att, uh-huh, deras här, introduktionsvideo till Destiny först hette Pathways Out of Darkness. Så,
oj.
De har ju hintat lite grann.
Ja, verkligen. Det är lite spännande.
Ja, nej, det är bara så här, det är en teori, men det är roligt, mm, att tänka så i alla fall.
Ja, nej, det skulle bli kul att se vad de gör med tvåan. Som sagt, jag håller verkligen tummarna för att det kommer bli bra. Både det och Anthem, ska tillägga.
Ja, men jag hoppas verkligen på Anthem. Jag hoppas att de bryter sin egna trend. Jag hoppas att det blir riktigt jäkla svinbra. För jag,
ja,
jag är ju ändå sugen på det. Jag kommer spela det, men frågan är bara hur länge liksom.
Ja, det var så roligt, för de visade den trailern. Då får du se en vägg, en stor, gigantisk cementvägg och en massa djungel och liksom så här natur och grejer. Inte djungeln eller,
ja,
någonting. Och så säger de The Wall och då bara, ah, Destiny, coolt.
Ja, Destiny.
Nej, okej, okay, det kanske inte var då. Så får vi se en snubbe i en rustning som lyser upp runt ögonen. Och det är så här, ah, Destiny, nej, okej, okay, never mind. Det försvann det.
Robotdinosaurier, ah, Horizon.
Ja, ungefär. Nej, så Destiny var en av de första grejerna jag kom att tänka på när jag såg trailern, verkligen.
Ja, men det, men alltså, grejen är absolut att folk inspireras av varandra. Det är nice,
ja.
Och jag tror att det var lite att de gjorde trailern lite så, just för att vi skulle få tankarna på Destiny och att det här ska vara en utmanare,
ja.
Så jag tror att det var lite medvetet också, men
precis.
Det är ändå så här, kom in liksom.
Ja. Sen ett spel som är nytt men inte i sin serie, definitivt inte i sin serie, som jag ser fram emot, det är faktiskt Monster Hunter World.
Ja, det är, jag har aldrig spelat Monster Hunter.
Nej, alltså jag upplever det, jag har inte spelat spelen jag heller, men jag känner att det är lite så här, det verkar vara lite grann från det jag har sett, Boss Rush The Game med starka inslag av management. För det är, det är, du ska ju hitta monster som du ska besegra, och de kan ta tid på sig, de är sega som fan. Du måste lära strategier, veta hur de attackerar, vad de attackerar med och sånt där. Har du rätt utrustning för att faktiskt slåss mot det här, etc, etc. Och ja, du besegrar monstret och då får du lite så här, karapass och hides och lite material liksom som du kan bygga med. Och sen får du ge dig ut i världen för att jaga andra djur och saker för att hitta mer material så att du kan bygga det du behöver till nästa fight.
Men den är sånt gillar
jag. Ja, och det som lockar mest med det, det har du gjort från första början, det är att du kan spela, du kan co-opa med folk. Du kan vara upp till 4 spelare. Mm. Och det här släpps
ju typ,
ja, och det här släpps ju till trailern de visar på E3 på PlayStation's mässa var ju uppenbarligen från för deras PS4 då, och det ser jättefint ut. Och jag känner att co-opa det här med andra kan vara jätteroligt, och jag tycker det är schysst som fan att det inte är exklusivt för Nintendo längre. Det är en...
Ja, men det är ett stort plus. Exklusivitet är dåligt. Ja. Längden kan man säga.
Ja, i alla fall för oss konsumenter. Men det liksom, jag förstår plattformsutvecklarna att Nintendo vill ha sina speciella titlar som de också har. Lite mindre så när det gäller PlayStation och Xbox. Men...
Sina egna EPC är ändå en grej. Men
jo.
Jag öppna upp lite grann. Jag tror att alla skulle egentligen tjäna på det faktiskt.
Ja, definitivt. Och det är liksom, nej men jag tror att det kan bli riktigt kul. Men det är sånt där spel som är, ja, de har släppt ett nytt här. Det är lite den kategorin där. Det är inte superhype, men det ska bli väldigt kul att se vad det blir. Och jag är beredd att köpa det spelet faktiskt, om du håller måttet som tidigare spelare gjort.
Ett annat spel som jag har fått mitt intresse jävligt mycket, som dessutom har i princip övertygat mig om att skaffa Switch, förutom Metroid Prime, det är fan nya Mario.
Odyssey.
Ja, det verkar ju helt sinnessjukt roligt.
Det alltså, såg jätteminstigt ut verkligen.
Ja, men alltså det, nu finns det 3 argument. Dels Zelda, som jag och tjej spelade till Wii U.
Ja.
Men sen Mario och Metroid. Alltså nu, Switchen är inte långt härifrån.
Nej, och det är så här, men det känner jag också. Och det är så här, ja, och så visar man ju upp det också. Vad hette det? Det var väl, ja visst, det är bara Mario Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions.
Och ett mainline Pokémon som ska komma till Switch. Det verkar nice.
Oj, då har jag missat. Jag såg Pokémon Tournament, att det visades upp, men...
Men det ska komma ett, vad jag har förstått det som, ett main Pokémon-spel till Switch. Och eftersom att den är ju bärbar och stationär, så det är ju klart att de gör det liksom. Jo. Det är skitsmart.
Jag såg någonting om Pokémon Sun Ultra och Moon Ultra, men jag vet inte om det är en vidareutveckling eller bara en konvertering till Switch kanske. Jag har ingen aning.
Det kommer nog möjligtvis heta Pokémon Stars.
Ah.
Det är Sun och Moon har ju precis släppts, så det är kul att de döper till Stars. Ah. Så det kanske blir lite sån där Emerald och ja, de
precis, blir en trilogi istället liksom.
Ja, men precis. Det skulle vara skitnice.
Ja, faktiskt. Nej, men Super Mario Odyssey, jag är inte förvånad över det man fick se. Det är så här, det är som man kan förvänta sig av ett Mario-spel, och det är skitsnyggt och roligt och tufft liksom.
Ja, men det verkar som att de har tagit så här, för alltså Mario Galaxy är ju, i alla fall i mina ögon, så det är fan det bästa Mario-spelet någonsin. Det är så lekfullt och det är bara nice, ja. Och allting är så coolt med det spelet. Jo. Och det verkar som att Odyssey går lite i samma bana. Det intresserar mig.
Det verkar vara en blandning av de två absolut populäraste Mario-spelen, Galaxy och 64.
Verkligen. Det ser man till spelkänslan, då är det nice.
Ja, ja, jag menar, du har ju till och med det här bakåtoppet från 64 också, så du har verkligen känslan av 64 där på något vis. Jag vet inte om det var med i Galaxy för övrigt, men jag kan inte minnas att jag sett det där.
Jo, men det tror jag. Det
är det, okej, ja, men då var det sak samma. Men
att jag speedrunnade det mycket förut.
Ja, okej.
Borde komma ihåg.
Nej, men det ser mysigt ut. Det spelar jag gladeligen testar hos någon, om jag inte kommer över en Switch själv. Men anledningen till att jag inte köpte en Switch på en gång, det var för att de hade en del hårdvaruproblem och det fanns inte tillräckligt med bra titlar för mig. Zelda räckte inte liksom.
Zelda räckte inte, och sen som sagt, det är inte bra meny, inte bra hårdvara. Alltså när jag läste om det, det var också så här, visserligen har de gjort mycket, mycket mer bättre än Wii U, men ja, samtidigt så, jag vet inte, alltså, efter Wii U delad debaklet så vet jag inte.
Nej, precis.
Beyond Good and Evil 2. Alltså,
definitivt.
När de, ja, när de visade det, det var också så här, jag ställde mig upp och bara,
ja, det
skrek invertes.
Det såg skitsnyggt ut. Jag kopplade alla två det till en början och tänkte bara att okej, okay, det här är skithäftigt, för det måste ha djur som pratar med varandra och verkar ha viktiga roller i spelet. De är inte bara liksom, ja, en del av någonting för att fylla ut ett konstigt universum, utan de är verkligen där.
Och så bara det är post-up i rymden typ. De är på så här Mars, eller vad han är med på. Ja. De håller på här härjar och man bara, vänta nu, vänta nu.
Det är skitschysst verkligen. Och, fast det är lite synd, för det känns som att de försökte vara lite edgy och så här. Okej, okay, ni som älskade Beyond Good and Evil, ni är typ gamla nu, så ni får svära. Här får ni en trailer på tvåan. För det var, ja, mycket så här, vad han säger.
Det var lite tråkigt att de sa fuck typ i alla meningar.
Exakt.
Det är som att de, så här, de hade glömt hur man pratade utan att säga ordet fuck hela tiden.
Precis, och då blir det mer så här, jaha, är det här för 12-åringar eller för folk som faktiskt kan använda en adekvat vokabulär? ja, men när
och... ja, ja, men jag håller med, jag håller med. Det var lite larvigt. I eat the fuck. That's Swiss fucking chocolate. Fucking, fucking,
fucking bang bang motherfuckers. Fuck me. På det stora hela, en jävligt snygg trailer som definitivt lockar.
Ja, men faktiskt, det verkade fett. Ja. Ett annat spel med lite halvtaskigt manus som också utannonserades var ju Life is Strange Beyond the Storm eller vad det var.
Ja,
Jag har precis spelat det. Det var gratis till PS Plus nu i månaden, så jag håller på att klara ut det. Men alltså, det är så cringe shit, jag fattar inte.
Nej, alltså många säger att det är skitbra. Jag har inte spelat det själv, men jag får lite så Telltale-känsla över det på något vis.
Jag är ju fri, alltså jag är ganska anti-Telltale, men det, alltså, när jag spelar det, bara, det känns som att det är 40-åriga män som har suttit och föreställt sig hur det är att vara tonårstjej och sen typ höfta till.
Oh nej, oh nej, det blir typ 30 november. Sådana svenska 90-tals ungdomsfilmer skrivna av gubbar som har så jävla tight och förspänt, så det är så här, ni vet inte hur det är att vara tonåring. Ni bara tar stereotypen och fördomarna och bygger ihop någonting liksom.
Allting är super cringe. Jag kan förstå att vissa kanske tycker om det. Absolut. Ja. Men alltså det, jag sitter bara senast var jag tvungen att fan döva mig med öl för att ta mig. Kändes lite så där.
Ajdå.
Men jag vill ändå klara av det. Nu, alltså jag är lite sån att när jag väl har börjat ett spel så vill jag gärna klara av det i alla fall.
Ja, precis. Det är
jag inte döma en produkt utan att riktigt ha sett hela. Men...
Nej. Sen har vi ju på tal om att döma och diskriminera och så. Far Cry 5.
Vad sa du?
Far Cry 5.
Ja, ah, Far Cry 5. Ah. Jag missade det lite faktiskt. Jag har inte hunnit kolla igen det så mycket.
Vi fick se
det. Det är väl typ Amerika.
Ja, ah, det spelar sig i typ bibelbältet kan man säga. Jag vet inte, jag minns inte exakt vart det var någonstans nu, men det är väldigt så här kristet och jävligt. Och vi hade ju de här högermupparna som ockuperar något ställe i Amerika.
Det här låter som ett spel som jag skulle kunna skratta mig igenom.
Ja, ah, men typ det too close to home eller vad man ska säga, även om vi bor i Sverige som ändå slipper de där bibelgalningarna. Men det är ändå det här, det är en del av vår verklighet som vi läser och tar del om i nyheter och sådär.
Ja, det är för nära lite tycker jag.
Ja, och du spelar som, jag vet inte om man är någon form av insatsstyrka som kommer dit, så du är inte utsatt på samma sätt som det varit i tidigare spel. Det ställs ett ultimatum på det viset, utan det verkar mer som att kristna extremister har tagit över en del av en stad. Och de avrättar folk helt enkelt som inte är troende och inte vill haka på dem, därför att det är vägen till lycka och bla 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 och allt det där.
Och
ja ja, och i spelet så har du med en, bland annat en sniper som du kan välja positioner åt liksom, vantage points, så kan hon ge dig understöd när du går in och infiltrerar liksom och försöker plocka bort dem och så.
Spränger alla.
Ja, ja, precis. Läs även blod och köttslänser. Nej, men så det var kvar ett annat upplägg på hur spelet kommer. Ja, det är samma gameplay, men premissen är annorlunda. Du är inte utsatt som ställs inför ett ultimatum, utan det är mer du ska stoppa det här liksom.
Ja.
Och ja, då har man Grace Armstrong heter hon till och med, tjejen, okay, som är med och
ja, hon spelar som tjejen då?
Jag vet inte om man får spela som henne eller om man får välja om man vill vara manlig eller kvinnlig karaktär i spelet så sätt, för jag misstänker att hon är den tysta protagonisten i vanlig ordning. Och du har en hund också som kan hjälpa dig, Boomer.
som ser de bara ger den alla medhjälpare.
Ja, ja. Så Boomer är en hund som ser skitig och lortig och begagnad ut, som de är dig. Ja. Som kan hoppa på fiender, under, ta vapen och ge till dig och sådana här saker. Sen har du Nick Rye som flyger flygplan och ser ut som en hipster slash gokuggare eller vad fan som helst.
Jag älskar att personbeskrivningen av den här karaktären är att han flyger i flygplan.
Ja, ja, men man har inte fått mycket annat. Va? Death from above är hans lilla undertitel. Så det hjälper inte så mycket egentligen, men det är vad vi får. Så han flyger flygplan och vet du, kan attackera ovanifrån. Så då kan man ringa in airstrikes också, verkar det som. Vilket är lite häftigt.
Alltså det låter ju coolt liksom.
Ja, här har vi en uppföljare som jag faktiskt kan ställa mig bakom. Här har vi så mycket nya saker som gör att spelkänslan blir så pass annorlunda från tidigare spel. 3 och 4 liksom. Och 2 och 1 för den delen också, men de var så länge sedan nu. Det har väl hunnit hänt någonting. Så det är roligt. Och sen det som gör spelet mycket, 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 mycket mer intressant för mig, det är co-op.
Ja, co-op är alltid intressant. Ja. Jag älskar co-op. Det är i princip alla titlar som har co-op kan man ändå få ut så mycket mer av.
Definitivt, ja.
Så det är alltid ett stort plus.
Sen misstänker jag att co-op i det här spelet är helt enkelt bara två spelare.
Köra människan eller köra hunden.
Ja, precis. Nej, men, ja, nej, men jag tror att det är... Det är inte så mycket co-op som det är två spelare. Du måste inte samarbeta. Det är inte som A Way Out där du verkligen är beroende av att du har en annan person som gör sitt jobb liksom, utan det är mer...
Spelaren kan säga hej då och så drar han.
Ja, men lite så det är... Vi får se hur de väljer att göra det. Men det känns som att det är ganska ska man säga, ja, det är inget samarbete nödvändigtvis. Det är mer två personer som skjuter på samma skärm.
Ja, men det, alltså det kan du överleva. Det,
definitivt.
Det är tillräckligt kul. Spelar man med goda vänner så är det lugnt.
Ja, ja. Och att du kan köra över folk med skördetröskor är jävligt as om det också. Så jag menar, jag klagar inte. Ja, ja. Du har med dig i trailern också. Ni har förmodligen sett det nu. Jag har visat trailern för er som tittar på YouTube, så har ni sett trailern här. Och ni kan få en slow motion grej på skördetröska grejer. För jag tycker den är så fantastisk. Det är vackert.
En måste stå på taket när man kör med den. Det är fan obligatoriskt.
Ja, precis. Sen en annan sak som jag tycker var helt lysande med E3, det var Devolver Digital.
Ja, deras presentation.
Ja, och för er som inte är bekanta med Devolver Digital, de har bojkottat E3 tidigare, därför att de tycker att... Ja, vad de tycker det ska jag inte gå in på, för det vet jag faktiskt inte. Men jag misstänker att de inte gillar den typen av marknadsföring. Och ja, men som jag sagt tidigare, det blir mycket floskler och lögner egentligen, bara för att försöka hypa, och de har väl inte gillat det. Så de gjorde en egen liten Treehouse-variant, ett segment som de visade på E3. Och det är bland det bästa jag har sett någonsin, tror jag.
Det finns ju att se på varvat också, där har ju lagt upp det.
Jajamensan, det finns där.
Alltså om någonting, titta på den är magisk.
Och jag älskar citaten från henne också, hur de fullkomligt driver med hela grejen, för de ska ju introducera någonting nytt. Vi har ju Early Access på Steam till exempel och andra plattformar och sådär, där vi får spela ofärdiga spel och bli trött på dem tills de släpps, anser jag, men det kan vara kul för folk som vill spela dem tidigt sådär också, såklart. Så jag menar, to each their own, men själv är jag inte mycket för Early Access.
Nej, det är inte heller.
Devolver har börjat med någonting som heter Devolver Digital Earliest Access. Och det är alltså ett, och de, alltså allt de säger är så fingertoppskänsla på
grym satir på spelmarknaden och branschen, alltså.
Ja, och de säger det att det här kommer att vara ett revolutionerande sätt att snabbt kunna kasta ut ofärdiga spel till konsumenter för fullpris. Och det är så här, ja, och det är ju faktiskt vad det är. Det betyder inte att Early Access utgivare är onda, bara att det här är inte färdigt, så varför egentligen?
Ja, men faktiskt, jag är ju på den banan. Varför, om det är ofärdigt, vad visar det inte? Folk kommer inte bli mer imponerade av ofärdigt.
Nej, men släpp en öppen beta och låt oss speltesta åt det liksom.
Ja,
gratis.
Ja, låt oss ge feedback liksom. Tomorrow's unethical business practices today. The future of video games and the future's future, future, the future's future's future, the future's future's future, the future's 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 Just ett annat spel, apropå gameplay och sånt, tänkte jag.
Ja.
I nya Spider-Man som kommer, deras gameplay-trailer.
Ja.
Verkligen gameplay-trailer, det verkar ju riktigt fett.
Alltså, jag har aldrig varit intresserad av Spider-Man-spelen så sett. De har mest bara gått mig förbi, jag viftar bort dem liksom, för att det har inte funnits något som helst intresse där. Men jag måste säga att det vaknade till lite grann när jag såg det här. Det såg riktigt roligt ut.
Inte sen, för det Spider-Man-spel jag tycker är bäst, det är nog Spider-Man 2 till typ PS2 och Gamecube och dem.
Ja.
Det var riktigt roligt. Och det här verkar vara lite som det, fast det är liksom... Jag tror att det är open world, men sen så hoppar du in i så här vissa story-segment som är väldigt linjära. Ja. Men samtidigt finns ändå en open world-känsla.
Jo.
Jag vet inte, det, såg bara, det var lite så Arkham fast Spider-Man.
Det, och det tänkte jag också. Just att man smyger runt och kan attackera nerifrån och sånt där. Och så sen när man slåss att du får lite den här hangtime-känslan, ja, för att det ska bli mer flytande, tuff fighting bara.
Så, jag gillar det, och det var så tyngd i slagen och så. Det var riktigt nice.
Precis, jag tror att det kan bli läckert. Och att man kan använda omgivningen också. Så man får så environmental kills etc, etc. Det kan vara riktigt häftigt.
Du uppskattar alltid, för det är en sak som jag har saknat i Spider-Man-spel tidigare. För Spider-Man går ut lite på att han är väldigt lekfull och kreativ. Och det känner jag att de har fångat i det här.
Ja.
Det är riktigt nice.
Ja, nej, det ska bli spännande att se vad de gör av det faktiskt. Sen ett annat spel som jag inte har varit så jätteintresserad av. Jag spelar jättemycket av PC-versionen, alltså DOS-versionen. Men Wolfenstein. Ja, oh ja, det är också. Men det var så jävla kul. Wolfenstein.
Wolfenstein.
De släppte originalet på PS3. Jag spelade ut det, fixade alla hemligheter och tog allting och sådär. Och sen kände jag att jag vill fortfarande spela det här, men jag har liksom inget mål med det nu. För troféerna gör ändå det här att nu har du uträttat någonting.
Så jag kan speedrunna det.
Ja, precis. Nej, så jag loggade in på en kompiskonto och tog alla troféerna åt honom också.
Okej.
Ja, men det var så jävla roligt. Det är någonting med det där upplägget, precis som Doom, att det där, det är så här, det är någon skön avslappnad känsla att springa
Doom
runt
och skjuta. Doom kommer ju fram till VR nu.
Ja, det gör det.
Jag avbryter det ibland, men det hoppas inte jag gör något.
Det gör inget. Det är full fart här nu bara.
Ja, men det är alltså när de utannonserar Doom och Skyrim, tror jag.
Ja.
Men mest Doom, alltså till VR. Fan vad nice. För Doom var ju så här, nu bara kör vi 140, det här är gamla Doom, bara röj. Ja. Liksom. De startar till slut, kör.
Det kan bli skithäftigt faktiskt.
Ja, jag tror det.
Men sen, de visar ju en trailer på Wolfenstein 2.
Ja, just det. New Colossus eller vad
det är. Ja, precis. Och det var inte särskilt mycket av... Alltså, själva spelet i sig, det är såhär, det kan säkert vara roligt, men det känns lite grann just nu som ett spel jag hellre tittar på bara för att se cutscenes och sånt. För jävlar vad roliga grejer de har haft runt omkring det där.
Men visst är det den här Liesel-videon?
Jajamensan.
Hon är... För först jag bara, fan är det här? Alltså.
Ja, det är så jävla bra. Och sen klipper ju det över. Vi får se Liesel, vi får se någonting såhär, The Ultimate Action Man eller någonting sånt där. Någon dålig reklam för någon actionfigur och så. Och sen får vi se en kattapa som sitter och jamar och trycker på en kontroll för att byta kanal. Och det är det vi har sett där liksom, vad katten har sett. Och så tickar det över till, vet du, Blazkowicz och allt det där.
Och, det är inte typ såhär, nazisterna vann och de experimenterar på allt liksom.
Ja, precis. Och jag gillar det upplägget, för då har det blivit lite det här, vi går vidare från där, det blir en what if-historia liksom.
Men det gillar jag, alltså, alternativ.
Det är skitschysst. Och trailern till Wolfenstein 2 var väldigt mycket story. Det var väldigt lite gameplay. Men jag upplevde aldrig att det var jobbigt på något vis. För det kändes mer som att, jag vet inte hur första Wolfenstein var, men det här kändes väldigt humoristiskt och lite tongue-in-cheek. Det var liksom, vi tar inte det här på så stort allvar. Vi liksom, vi försöker inte skapa en så här mörk, dyster, dystopisk nazi framtid liksom, utan vi gör en kul grej av det. Vi gör Inglourious Basterds i spelväg, ja, liksom.
Jag vill bara att man ska kunna, för det var något Wolfenstein, när det första var liksom 3D på riktigt eller man ska säga, man körde Quake-motorn, när man kunde när man kunde sparka, skjuta och hoppa samtidigt.
Det är ju skitbra.
Det ser jävla fult ut, men det är jävla roligt. Sparkar, hoppar och skjuter.
Det blir helt galet verkligen.
Levande mordmaskin, det vill jag att han tar tillbaka.
Ja, nej, och det är någon scen som är så fantastisk, som de nämner i, han som snackar och spelar, Pete Hines, tror jag. Nej, vänta, jag blandar ihop namn nu.
Han heter någonting,
ja. Ja, det ser inte med här nu heller, men jo, Pete Hines. Han säger det, och visst, de använder mycket superlativ och att det är saker vi aldrig har sett och sånt där, men han säger det efteråt att det här är fucking bananas. Och när de beskrev spelet för mig och sa det, tyckte jag bara, va? Och så fick jag se trailern och det är såhär, yep, it's fucking bananas. Och, och det är inte så konstigt när man ser liksom hur de, en skadad nazistsoldat ligger ner, en gravid kvinna med tvillingar går fram med en bajonett eller en jävla kniv bara och sätter sig och såhär mord idiothugger den här nazisten till döds, medan en annan kille klämmer i sig LSD. Det vill jag klaga lite på, för man får se honom ta lappen och sen 5 sekunder senare börjar han trippa. Det fungerar inte så, men okej, fine, whatever, för spelets skull liksom.
Alternativ värde här, så den kanske funkar så där.
Ja, faktiskt. När han tar den här lappen, de rusar ut, den här gravida mamman sätter sig och seriestabbar nazistsoldaten. Ja, verkligen. Och så ser vi den där andra killen plocka upp en så tecknad kameleon som att det vore fucking jävla Bugs Bunny eller någonting. Och såhär, det är farligt här, du kan inte vara här. Och så börjar den här viska saker i örat på honom och bara, men vi måste dra, kom igen, vi sticker. Och det är så här, vad är det här för spel egentligen? Det blir jättekonstigt. Jag vet, och det är så här, shit, jag vill uppleva det här spelet. Jag behöver inte spela det nödvändigtvis, jag vill bara uppleva det.
Jag ska inte titta på något trailer sen. Jag ska fan blindköpa det här spelet och bara ge mig in i det.
Det kan vara spännande. Du får gärna streama det då också, för jag tycker det är jättekul att se så här genuina första reaktioner på folk också när det händer saker.
Ja, lätt. Ja, men jag ska göra det. Jag ska bara undvika alla nyheter. Bara inga intryck från någonting, förutom då nu trailern och historier. Men
ja,
uppleva det. För det saknar jag lite nu, att man bombas med trailers himla mycket. Vilket ja, är förståeligt, man visar upp saker. Men
jo.
Man vet ju allt om spelen. Det är lite som filmer också, man vet ju allt om spelen innan.
Ja, det är lite synd. Jag tycker att det har varit mycket intressantare om de valde att fokusera på gameplay-mekanik, hur menyer fungerar och sånt där, och ger oss en mer praktisk bild av hur spelet faktiskt kommer vara. Och sen får vi uppleva storyn. Ja, exakt, så får vi uppleva det själva när vi väl spelar spelet. Alternativt att man har en teaser med någon sån liten grej. De skulle kunna haft i det här fallet skulle det kunna varit en trailer på hur vi ser mamman som är gravid rusa fram och rånmördar honom och han pratar med kameleonten. Det skulle kunna räcka. För då är det så här, okej, det här är wacky, vad fan är det frågan om?
Och sen, det är tillräckligt mycket för att man ska bara, what the fuck.
Ja, exakt. Och sen fokusera på de här praktiska detaljerna. Nu är ju självklart smaken som baken, men personligen känner jag att det har varit mycket mer intressant för min del. Det är det som gör att jag fortfarande inte, som jag sa tidigare, inte är tillräckligt taggad på Destiny 2 också. För jag har inte sett mycket alls av hur det kommer att förhålla sig rent praktiskt. Bara
det enda som taggar mig, det är det tekniska i det. Just det tänker jag också ta upp, apropå partikeleffekter du sa. Ja. Partikeleffekter. För deras grafikmotor ska tydligen hantera sånt jävligt coolt. Att det är väldigt, väldigt mycket som händer. Och det är så här, lite tekniskt coolt spel. Men som du själv säger, vi har inte sett menyerna eller någonting. Så det är så här, hur kommer det att funka liksom?
Ja.
Och hur kommer det sociala att funka? Det vill jag veta.
Ja, precis. För menar, det var ändå det som spelet fick mest feedback på. Det var väl just loot-systemet, din inventory, som de löste på ett okej sätt med våld.
Det var dugligt liksom.
Ja, det är fortfarande jätteomständigt. Det är på en planet och hitta någonting fräsigt eller någonting. Det är ju kört då. För det är så här,
jag vet inte. Det var konstigt. Det som är nice dock är att man som singelspelare, för jag spelar mycket Destiny själv eller vad man ska säga.
Ja.
Det är att man nu snarare kan söka in game efter grupper och så, och klaner, och om man ska köra raids har de matchmaking och så. Det är skönt.
Ja, och att de överhuvudtaget har klonfunktionen i spelet. Det tycker jag är skitbra.
Det är riktigt bra.
Alltså det där var jättekrångligt när man så här ska vill du gå med i våran klan? Okej, gå in på den här hemsidan. Sen skriver du in det här. Och när du har gjort det, säg till då, så får du ett lösenord av mig som jag plockar från spelet, som du kan skriva in där. Och det blir så här jätteomständigt.
Sen när du har gjort det, så bara lägg den ner på marken och andas i fyrkant, och sen är det klart.
Ja, men ungefär. Och det är liksom, det var en hel jävla ritual. Det var ju fan Indiana Jones pussel av det liksom. Det är så här, det kändes alldeles för omständigt. Och det var det också, precis som Grimoire-korten. Men det finns ju förklaringar till det, men det är absolut ingen ursäkt. Så det skulle bli kul att se de där extra finesserna, om vi får kalla det, implementerade i spelet, så att det slipper hålla på och rota runt på alla andra ställen liksom.
Och ett annat spel som också verkar coolt på multiplayer är ju fan Star Wars Battlefront 2, ser jag fram emot.
Ja, alltså ettan var skithäftigt. Jag hade jättekul i betan, men jag blev väldigt besviken när jag märkte att fan, det var inte mer än det här verkligen.
Men det känns som att de har lyssnat mycket på det i tvåan. Ja. Det ska ju alla så här, DLC och grejer ska vara helt gratis. Så man ska bara köra den liksom.
Ja, och det är perfekt. Då känns det lite mer värt pengarna också. För det de gjorde, det var att inte hymla som Call of Duty-serien har gjort. Där de ändå kastar in en kampanj som betyder skit egentligen. Det är så här, du får hoppa mellan olika ställen.
Bara för introducera lång plattforming liksom, om jag hoppar.
Ja, men precis. Det var mer liksom så här, introducera dig till hur spelet fungerar och online-kartor liksom. För det var ändå där folk hamnade. De spelar online om PvP liksom. Det är det som gör spelserien stor överhuvudtaget. Och Battlefront sket väl i att fjanta med en kampanj då. Och bara hoppa rakt in på PvP-grejen. För att ändå det som kommer vara deras främsta säljargument. Då är det lite roligt att folk ändå tycker att vi vill ha en kampanj, för det är alldeles för snyggt och välgjort för att inte ha det. Så det är lite häftigt på sitt sätt, kan jag tycka.
Ja, men det håller jag med. Det kan vara coolt.
Så det ska bli intressant att se vad de hittar på där då. Vad det blir av det.
Ja. Sen, ett annat spel också. Ja. Vad tänkte säga?
Nej, kör på.
Nej, jag tänkte bara på ett annat spel som också ändå. Jag vet inte om jag tycker att det är intressant eller inte, men det är ju Assassin's Creed. För det, den serien tycker jag, i alla fall sen tvåan så har den varit lite så stagnerad. Det var lite samma. Men nu verkar de ju lite annorlunda ändå.
Ja, alltså det här med höken som flyger och rekogniserar åt det är en schysst grej.
Men det tycker jag var cool. För det tar bort din så här super laser vision som de har haft tidigare, som är helt konstig.
Ja, precis. Så nu är det mer telepatisk kommunikation med en fågel, men
det är också lite konstigt, men ja. På andra sidan så jag köper det bättre ja. Än att man kan se genom väggar så.
Ja, definitivt. Det är liksom mer praktisk, realistisk, om man får säga så, användning av den spelmekaniken liksom.
Ja, precis. Det är lite som en hund liksom, det där.
Ja, jag har inte kollat så mycket på det spelet. Jag tröttnar faktiskt ganska hårt på den efter jag spelade trilogin. Tvåan då. Trilogi tvåan där. Och sen skaffade jag trean och jag tröttnade på det faktiskt. Jag slutade spela det efter ett tag.
Det är en enda jag har spelat från början till slut. Men det var också så här, jag vet inte, det var lite med faktiskt.
Ja, jo, men precis. Det kändes som att det var mer en utfyllnad bara för att få ut det årliga spelet liksom. Mm. Black Flag har jag hört en del positivt om ändå. Det verkar folk ha uppskattat. Och det kom ihåg att jag tyckte om i trean också. Man åkte runt i skepp och stred i dem.
Ja,
det var ett kul inslag i serien som behövdes liksom. Och man märkte att de jobbade vidare på det i Black Flag för att skapa den här. Det var typ så här, ja men skeppstrider, det är coolt. Vi gör ett piratspel liksom.
Ja, men och så blev det enda som jag är lite ledsen på, det är pirattema. För det är fan, alla ska ha pirater nu.
Ja, och det förvånar mig. Pirater och zombies är jag jättemätt på överhuvudtaget. Men jag blev faktiskt lite förtjust i Sea of Thieves när jag såg det. På,
ja, ja.
Det var väl på Xbox-visning där. Och
det fick ju ta upp jävla massa tid, vad jag minns. Ja. Alltså, det fick verkligen center stage på deras presentation.
Verkligen, för det var ju liksom, du hade ju ett narrativ, du hade gameplay, de spelade ut ett uppdrag där, de hämtade en skatt liksom.
Ja, just det. Ja.
Och det var inte så mycket att det var pirater som lockade mig. Det var mer det, alltså co-op-mekaniken och hur du måste samarbeta. Om någon bär kistan, då måste du täckas av de andra. Och bara där så blir spelet väldigt
Men det blir mer taktiskt, det gillar jag.
Ja, och då blir det liksom faktiskt co-op. Inte bara att du spelar med andra spelare, utan du måste verkligen samarbeta för att det ska fungera
faktiskt.
Och det tycker jag om.
Det är lite som så här Rainbow Six Siege fast pirater.
Ja, och det är så här, och så är det lite så här komisk design på det liksom. Det är så här toony. Och det är
sjukt snyggt vatten. Ja. Jag har inte sett så snyggt vatten från utöver det.
Ja, nej, så det jag tror faktiskt att det kan bli roligt. Jag vill se mer av det först. Piratgrejen gör att det blir lite avtaggad, men jag gillar spelmekaniken som jag har fått se hittills. Det kan bli riktigt häftigt faktiskt.
Ja, men faktiskt, det håller jag med om. Det är ändå så här, jag är lite anti att det är pirattema, men å andra sidan så det verkar ändå snyggt och coolt liksom, och roligt framförallt.
Ja. På tal om roligt och färgglatt, Dark Souls.
Och inte så roligt
färgglatt. Och Bloodborne.
Roligt.
Ja, precis. På tal om roligt färgglatt och den totala jävla motsatsen till det. Vi får ju ett spel från samma utgivare som Dark Souls, Bandai Namco. Jag kommer inte ihåg vad utvecklarna heter, men de hade en slogan, en PR-slogan som var Prepare to Dine. Vilket är en bokstav från en av de fan kändaste jävla slogan som använt i ett spel, känns det som.
Get good.
Ja, precis. Ja, get good, ja. Det kändes som att det kom lite grann med tvåan där. När arrogansen växte, när de breddade demografin där. Men Prepare to Dine med Code Vein. Ett spel som släpps sen någon gång. Och det är ju, ja, jag har ingen datum på det nu när jag tänker efter. Jag var på väg att säga något där, men det blev fel.
When it's ready, liksom.
Ja, exakt. When it's damn ready, tror jag att någon hade som
titel. Ja, det var det här hårdrockspelet.
Ja, precis. Och Code Vein är ju starkt influerat av Dark Souls-serien. Därav Prepare to Dine. Det är liksom en rakt av flört med From Software, liksom.
Visst, det inte det 2D-spelet som man kör?
Det är 3D-spel, men det är så här manga anime-inspirerat. Så det är ju såna typiskt japanska karaktärer, om man säger så.
Okej, okay, ja.
Och det ser väldigt snyggt ut, och det ska bli intressant att se vad de gör av det. För ska man göra ett spel som är som Dark Souls, då är ju det visuella väldigt sekundärt. Det är verkligen spelkänslan och det taktiska spelandet som avgör, kan jag tycka. Mm. Och i viss mån motståndet också. Ju tuffare, inte ju tuffare det är, men är spelet väldigt svårt, så kommer det verkligen smaka så jävla gott när du tar den här första bossen liksom, och sånt där, om den ska göra det på en gång.
Det är också, det är en skön motsats till Hålla handen spel som släpps väldigt mycket idag.
Precis, så det ska bli spännande att se vad det blir. De försökte med Lords of the Fallen, som jag inte fastnade alls för det kändes någonting kändes jätteoff i det bara. Det var långsammare än Dark Souls, som känns långsamt nu när man spelar. Bloodborne har ju mycket högre tempo. Precis som
det är nog mest för att de har ingen sköld i det, så det är jävla.
Exakt, men sen har det samma tempo i Dark Souls 3 också, ish. Det går också väldigt fort, inte lika fort, men där har de också dragit upp tempot på ett väldigt snyggt sätt. Det blir mer hack and slash. Det kommer närmare hack and slash i sitt tempo, men det är fortfarande det här taktiska stilandet som du har i tidigare spel. Och det känns riktigt bra. Jag misstänker att Code Vein kommer hålla ett lite högre tempo också. Med tanke på designen och allt det där. Det känns väldigt så här edgy och liksom over the top liksom. Men på ett snyggt sätt. Ja, så det ska bli kul att se om vi har en ny IP, en ny serie på G här med det. Vi får se hur det mottas helt enkelt.
Och apropå också nya spel som verkar coola. Jag tror den absolut snyggaste speldesignen jag har sett i ett spel, typ, alltså ett modernt spel, såg jag nu. Det var ju det här The Last Night.
Last Night.
Grejen, ja, där precis. Robotar har tagit över helt. Även våra kreativa delar. Så människor har liksom ingenting att göra.
Nej, det var visuellt riktigt fascinerande, alltså, om man säger så.
Fruktansvärt snygg grafik. Alltså blandning av pixlar och 3D.
Jo, jag har hört lite blandat om personen bakom det. Så jag har blivit lite avtaggad på spelet. Men om det är sant, eller jo, det är sant. Man har sett hans tweets och grejer och det...
Har jag också sett lite nu. Jag har inte varit så, men det var lite som Phil Fish när han gjorde Fess, kan jag tänka. Jag gillar inte Phil Fish så jävla mycket, men Fess var ju underbart.
Precis, man får skilja på spel och utvecklare också. Det är ju det. Men det. För mig satte det sig lite grann att han var en sån här Gamergate-människa. Det är liksom...
Jag tror han tagit tillbaka det nu när han säger efterhand ändå. För jag menar, man ändrar ju åsikter som människa också. Nu försvarar jag inte hans uttalande på något sätt.
Nej, men det har en poäng.
Han har ändå sagt att så här, det var en tid där jag var bla bla bla. Nu står jag verkligen inte för det och så vidare. Så det är ändå så här.
Man får hoppas, för det blev ju ett stort bakslag för honom när det kom fram. Så det kan ju lika gärna vara en PR-grej från hans sida också. Så det vet man inte. Det går ju inte förrän att man lär känna honom och prata med honom och få ett ärligt svar som man inte heller kan få bekräfta. Så det...
Men alla är värda en andra chans ändå på något sätt.
Ja, och man får se vad spelet erbjuder. Så länge det inte är som Digital Suicide, jag kommer inte ihåg. Suicide Digital. Ja, jag vet inte. De stämde, jo, det gjorde de i och för sig. De stämde och blockade spelare som gav deras spel dåliga betyg för att det var skitspel för att de bara har tagit urvattnade koncept och kastat ut något slask för att tjäna pengar. Och då blev de upprörda.
Det är
det. Ja, det, alltså, det är så jävla komiskt bara. Det är illa som fan, men ja.
Det var bojkottad direkt och så. Den sån attityd är ju jävla sandlådenivå på den attityden.
Ja, men då kommer det inte komma något bra ur det heller. Så är det. Det är liksom, då är det kört. Ja. Vi har pratat oavbrutet i en och en halv timme nu, så jag tänkte att vi kanske kunde runda av det lite grann.
Ja, absolut. Det var jävla intressant ändå. Det känns ändå som att det har varit mycket att prata om där, Peter, och det är ju ett gott tecken.
Definitivt. Och som jag sa innan vi började spela in också, det har varit en märklig känsla av, det har varit mycket intressanta titlar, men samtidigt har det varit någon form av underväldigande känsla på hela E3. Mycket förmodligen för att det har varit gamla nyheter som vi uppdaterar lite grann.
Tack. En så här ofullständig fullständighet.
Ja, precis.
Ambivalent känsla. Så det är konstigt. Men samtidigt så fan, alltså, jag, i det stora hela så gör jag nöjd efter det här E3-et. Det har varit lite visoros. Men det känns som att vi har en spännande, ett spännande spelår framöver liksom.
Definitivt. Och sen en sak jag ser fram emot också, det är ju BlizzCon som kommer i november.
Och Gamescon.
Ja, Gamescon har också, Jesus. Det är så mycket mässor. Det är så mycket mässor. Och det det ska bli spännande att se vad vi får se där överhuvudtaget. Jag misstänker att Gamescom kommer nog bli ganska mycket saker vi har sett redan. Ja, men lite grann som det här E3. Det blir uppdateringar på det vi redan sett.
Men Gamescom brukar också vara där brukar de prata lite mer om hårdvara och tekniska grejer och så också. Så det är spännande.
Ja, men exakt. Så det blir,
det är lite som GDC. Det brukar jag titta på, för det är också kul. För där får man reda lite mer på så här hårdvaror i framtiden. Och det är roligt.
Ja. Sen Blizzard, de är ju ganska exklusiva i sitt, så de gör ju sin grej liksom.
De brukar ha roliga.
Ja, de är jätteduktiga. De är fantastiska. Alltså när man kollar deras scheman, det är som att sitta och kolla på en festival.
Ja, faktiskt. Det är så här, okay, de har band och grejer, det är så jävla kul.
Ja, exakt. Vi har turneringarna där, vi har cosplay-tävlingarna där. Och titta, vi får se något spel här. Det är alltså, men det är inte så konstigt. Allt handlar ju om Blizzard, så det är klart att de får plats med så mycket mer. Så när de bara är spel, då är det klart på en dag liksom.
Ja, alltså, om ni som lyssnar har tid, så försök hooka biljetter till det. Gärna digitala, för det är också kul. Men alltså, titta på BlizzCon, det brukar vara grymt.
Det är värt det, det är riktigt roligt. Det rekommenderas varmt, verkligen. Förutsatt att man har någon form av intresse i deras titlar, såklart.
Ja, precis. Men alltså, alla och deras moster spelar ju Overwatch, så jag menar.
Ja, jo, precis. Spelar du Overwatch?
Ja, det är det. Jag har precis skaffat ner till PC förut. Jag ska börja lira med er, är det tänkt.
Perfekt. Då skickar jag en inbjudan till Team Mörda. Så du får joina upp oss. Ja, på Discord är vi också. Så jag kan skicka en länk till både FB-sidan och Discorden. Så jag vill bara haka på när jag känner för det. Vi brukar köra på måndagar och onsdagar. Brukar vi ha träningsdagar. Det är jag, Jonas är med. Daniel brukade vara med, men nu har han haft mycket med flytten. Sen har jag tagit med på ett tag. Sen är det lite annat folk utanför varvat också.
Ja, men fett. Jag kommer nog kunna vara med redan på måndag, så det.
Ja, perfekt. Då kommer vi ju höras då liksom.
Yeah.
Ja, på tal om Blizzard också. De som är intresserade av Destiny 2 kanske vill haka på BlizzCon också, för
just det.
Destiny 2 kommer ju faktiskt lanseras. Det kommer släppas, distribueras via Battle.net.
Yes, och det är coolt. För det är Activision som står bakom Destiny, eller Bungie, och Activision äger ju Blizzard nu för tiden, så.
Ja, exakt. Så det är ju liksom det är ju länken däremellan då, Activision. Så det kan bli spännande att se vad de.
Just det, fan bra att du påminner mig. Nu är jag ännu mer taggad på BlizzCon. Nu kommer till Destiny där.
Japp. Så förhoppningsvis kommer vi få lite mer praktiska spelmekaniska detaljer då. Jag hoppas på det i alla fall. Jag är ganska nyblivet Blizzard-fan, och jag har en brorsan brukar säga det att de gör aldrig något fel typ. Men då är man så van med fanboys som bara hakar på saker och om det här är bäst bara för att det är det märket eller den här titeln, den här serien och sånt där. Men än så länge behöver jag fortfarande se någonting som är dåligt gjort av dem.
Alltså jag har ju varit fan sedan StarCraft 1. Alltså
ja.
Svår fanboy för sig, men jävlar, de gör så bra spel.
Ja, de gör det. Jag sitter och kollar igenom jag kollar på så här. Jag har inte StarCraft 2-spel. Jag vill vänta tills remastern på ettan kommer, så ska jag spela igenom hela serien ordentligt då. Men jag har inte kunnat hålla mig, så jag har kollat igenom all story med gameplay, för det pratar så mycket då också, och man får mycket av storyn i gameplayet ibland. Från StarCraft, Brood Wars och sen hela trilogin då, med Liberty, Swarm och Void. Och det är bland det bästa jag har sett. Jag halvgrät lite grann i slutet av Swarm. Det var så jävla bra.
Ja, Swarm var riktigt bra.
Ja, och det är så här. Jag får gåshud när jag tänker på det. Det är liksom
det enda som jag tycker är tråkigt är att ettan har mycket bättre story, tycker jag. Men och de frångår lite den i tvåan. Men alltså Swarm
det,
är
ja, men
emotional high på det alltså.
Ja, verkligen, Jesus Christ. Och det är så här. När man väl har sett det, då har jag liksom, som sagt, inte spelat spelet, men jag vill få storyn, för jag har ändå hört det att storyn är fruktansvärt bra. Och det känns så här, va? I ett RTS-spel? Går det? Det är liksom det har
det
väl ändå
möjligt.
Ja, men det har ju alltid varit fokus på liksom gameplayet och så här utmaningen och spela med Civilization, du ska antingen bli kompis med eller strida mot liksom. Det har varit väldigt enkelt upplägg som fungerar. Så jag kritiserar inte det i sig, men att man trots det har kastat in en massa story som ska vara skitbra i det.
Verkligen.
Det känns jättekonstigt. Verkligen. Och så ser man då, det är så här, nej, Blizzard kan fan inte göra något fel, verkar det som.
Alltså jag har ju spelat Diablo 2 sedan det släpptes, ja, konstant.
Ja, det ser.
Jag ska troligtvis börja streama det också lite när jag får igång streaming från dator.
Ja, schysst.
Och speedrunnare också. Jag älskar speedrunnare i spelet. Ja, jag klarar nice. Det på typ en och en halv timme nu, så det är inte så långa speed.
Ja, nej, men det är fint ändå. Ja, det också. Diablo 3 skulle vara kul att se något från. Om de uppdaterar det på något vis. Vi vill fortfarande se Necromancer där och nytt material.
Just
vore ju faktiskt inte fel till det spelet, för det har de lite kommit i skymundan nu, känns det som. Vi har inte faktiskt hört någonting om det.
Ja, just det, en sak jag tänkte på apropå deras stories och så. Jag tror att Bungie har pratat lite med Blizzard angående story, för det känns lite som att de ändå har haft lite inflytande på hur, ja men så här, Zavala-trailern som vi såg när man får se honom från början och bygger upp stan och så vidare. Och hur de har presenterat det, så det känns som att de har pratat lite med Blizzard och så här, hörrni, ni är bra på era trailers, kan inte ni bara berätta lite hur ni brukar göra?
Ja. Ja, det tycker jag är helt okej. Det får de verkligen göra. För det är liksom Destiny har en fantastisk premiss. Jag har haft underbart hela roligt med det spelet, verkligen. Men det finns väldigt mycket som skulle kunna förbättras. Och i samarbete med Blizzard så kan det definitivt ha potential att bli så mycket bättre också.
Precis. Om du vill sätta in i storyn i Destiny, så rekommenderar jag Destiny Ghost Stories. En jävligt bra podcast.
Oh, okay.
De går igenom allting från grunden. Det var så jag kom i kontakt med Loren så mycket. För de går igenom Books of Shadow och typ allt liksom.
Ja, vad schysst, ja, det ska jag kolla upp då.
Ja, de gör det, de är riktigt grymma. Men ja, BlizzCon i alla fall, fan vad bra det verkar.
Ja, det ska bli skoj. Du ser, nu har vi liksom pratat iväg om BlizzCon i 10 minuter också. Det är...
Ja, men jag gillar det här, det är ju första gången jag är med. Så vi klarar lite längre.
Ja,
jag
kan precis.
Förhörda mängder om spel det.
Ja, nej. Det blir en fet jävla specialare, för nu har vi snart dubblat tiden av vad vi brukar göra, så det är schysst. Det var kul att ha med dig, Billy. Det var skoj att prata lite grann för första gången egentligen. Jag har lyssnat på din stream och sett den och så, men då har man liksom inte pratat med dig på det viset. Så.
Nej, men precis. Du har hört min vackra stämma, men inte hört mina åsikter.
Exakt, exakt. Ja, nej men tack till er som har lyssnat all denna tid. Hoppas att det blev för utmattande för er, för som sagt, det finns mycket man kan prata om det här i E3. Säga vad man vill om det, men det har satt sina spår.
Ja, men säkert, ett spännande år helt enkelt.
Det har varit garanterat. Ja. Ja, nej men tack för att ni har lyssnat. Spela säkert och ha det så fint i alla fall.
Ja.
Hej då.
Hej då.